när han dör, alltså,
ja, just det, ja.
Snake, då är det så här, Snake, man hör hennes röst så här, Snake, så bara, hon är så här ledsen, men också typ får orgasmen samtidigt.
Ja, precis.
Det är så jävla random. Välkomna tillbaka till Spelcirkeln.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Vi har haft ett litet uppehåll nu i sommar och vi är äntligen tillbaka. Som vi har väntat.
Mm.
Som ni har väntat, kära lyssnare. Ni har ju gått där i ett sommar och tänkt på när Spelcirkeln egentligen ska komma igång. Mm. För vi har inte sagt det egentligen.
Jag tror inte ens ni har haft roligt nu under sommaren. Ni har bara väntat aktivt på nästa Spelcirkelavsnitt.
Och nu är vi här. Så, nu kan ni se fram emot att få höra oss snacka lite om spel och sådär på annan vecka. Precis som förut. Så det här är egentligen första avsnittet av säsong 2 av Spelcirkeln. Spelcirkeln-podden. Och vi gjorde 23 avsnitt i säsong 1. Så det här är säsong 2:s första avsnitt, men avsnitt 24 tror jag.
Jäklar, det är ju fan många avsnitt.
Det är ganska bra.
Ja, men det är bra. Min originaltanke var kanske att vi skulle börja lite tidigare än nu så här i slutet av september. Mm. Men det blir som det blir. Livet kommer i vägen och så vidare. Men det är superkul att vi är tillbaka. Jag känner mig så här taggad.
Ja, jag
glad.
Också. Mm. Speciellt det känns som att hösten har börjat nu på riktigt och då blir man väldigt spelsugen. Liksom.
Ja.
Och jag hoppas att ni lyssnare också är det.
Just idag är det ju väldigt mulet och mysigt ute. Det är typ mitt favoritväder. Då finns det liksom inga ursäkter för att gå ut, eller vad heter det?
Ja, nej men precis. Man behöver inte skämmas om man sitter inne. Typ.
Det var det jag ville säga. Tack. Ja, det känns som att tiden står still också när det är mulet, för man ser inte solens rörelse. Och då är det som att man kan spela i all oändlighet.
Just det.
Det är det man vill göra, spela i all oändlighet.
Ja, exakt.
Ja, men i alla fall, med mig idag så har jag Oliver.
Hej.
Oliver Boson.
Mm.
Och Leo.
Hej, hej.
Mm. Och jag heter Alexander.
Mm.
Säg inte efternamnen på oss andra. Det är bara Boson som...
Ja. Boson represents.
Ja.
Ja. Det är för att jag är så ikonisk att man behöver för efternamn. Eller liksom, man vill berätta att det är inte vilken Oliver som helst. Eller är det för att jag försöker nå dit som...
Det är ju namnet som drar in alla lyssnare till podden. Ja. Så vi måste upprepa det varje gång.
Ja, så är det.
Men många tror att du heter Boson. Ja. Att du är fransk. Ja.
Eller Boson.
Ja, just det, just det. Det är någon artist, va?
Är det ingen som tror Boson?
Nej.
Nej.
Men Boson är kul att spela på. Man vill ha olika nicks. Alltså Boson-lagret eller Super Boson.
Mm.
Vad är det? Jag känner inte igen det.
Det är väl den här alltså Higgs-molekylen. Jag kan inte det här.
Partikeln.
Ja, partikeln. Ja. Ja. Jag ska inte säga något om det. Men
det ska inte säga någonting.
Jag ska inte säga någonting. Även som heter Boson, liksom.
Ah, okej. Okay. Jag har aldrig hört talas om det.
Nej.
Ja, men hur som helst. Idag så ska vi ha ett litet spelcirkelmöte egentligen. För vi har spelat ett spel gemensamt för flera månader sedan nu.
Mm-hmm.
Jag tror jag nämnde det i slutet av spelcirkel säsong 1. Vi skulle spela Tacoma tillsammans. Och vi hade ett spelcirkelmöte, eller en spelcirkelträff om det, i början av sommaren. Men vi har inte spelat in en podd om det. Och ja, det ska vi göra då. Vi ska prata om Tacoma. Men vi ska inte bara göra det, vi ska också prata lite om vad vi har spelat i sommar, om det är något kul vi tycker har hänt i branschen sådär som vi borde uppmärksamma. Mm. Och vad vi ser fram emot i höst och så lite grann också. Så det kan eventuellt bli ett ganska långt avsnitt, men vi får se hur det blir.
Ja, jag har inte jättemycket att säga om Tacoma, men det kommer vi till sen. Så vi får se.
Varenda gång jag nämner Tacoma så säger Oliver att han inte har så mycket att säga om det. Det säger ju någonting om vad du har för relation till i spelet, bara där.
Ja, jo, men precis.
Mm.
Det är också nu är en fråga om tid och sådär också. Att jag liksom, det är ett relativt litet spel som jag spelat för länge sedan nu.
Precis. Men vad har ni spelat i sommar då, kära medpoddare?
Ja, alltså jag har väl mest spelat Dark Souls egentligen. Jag hakade på det. Jag spelade, det har jag nämnt förut, att jag började spela Bloodborne och blev så jävla hooked. Så jag ville spela mer från Soulsborne-serien.
Just det.
Ja, enligt vad folk sa verkar det som att så här, första Dark Souls är ett bra ställe att starta på. Liksom, att det är fortfarande är ett av de bästa.
Jag hörde också. Det finns en sån här remake också, eller hur?
Ja, precis. Ja, det är den remastern som jag spelar.
Okej.
Okay. Och den ska vara mer eller mindre väldigt trogen till originalspelet. Det ska vara vissa convenience-grejer som typ, nu kan du från ditt inventory kan du consuma flera av ett item på en gång istället för att ta en i taget. Typ sådana små fixar har de gjort. Mm. Annars vet jag inte så mycket vad som är skillnaden, men det ska vara väldigt lite skillnad.
Det är grafiska.
Ja, precis. Ja, men det är väl den stora förstås. Det är HD-texturer och sådär.
Mm. När kom egentligen första spelet ut, så ungefär?
Det är nästan 10 år sedan nu, tror jag. Mm. Inte riktigt sånt, men där omkring.
Du körde igenom hela nu i somras, eller?
Jag är inte klar. Ja. Jag håller fortfarande på.
Det är lite utmanande, kanske.
Ja, men det är utmanande. Och rätt stort. Bloodborne var ju ganska linjärt. Det är inte helt linjärt, men pretty much. Medan Dark Souls är mer... Världen är ganska öppen från början. Det brukar mest vara så här, det som håller dig borta från olika områden brukar mest vara att bara så här, det är för svårt att gå dit.
Aha.
Och liknande. Och jag är fan sämst i världen på att göra rätt val med vart jag ska gå. Alltså varje gång så här, jag har fått ett val i det här spelet har jag gått till någon ställe jag inte borde gå och så här, gått vilse och laddat runt på ställen där jag inte borde vara än. Och så här, ja, så saker har tagit lång tid för mig.
Får man en hint om det i spelet då? Att så här, alltså, du borde gå hit egentligen?
Väldigt knappt. Alltså de här spelen är ju... De är ju extremt...
Oförlåtande eller?
Ja, men oförlåtande, ja. Både i att så här, det är svårt... Alltså så här, utmanande strider och så. Men också att så här, spelet ger dig knappt någon info om någonting någonsin. Och det är ju lite gjort för att om du spelar online så finns det här hintsystemet. Att andra spelare kan lämna hints åt dig. Men jag betalar inte för PlayStation Plus så jag spelar inte online. Men det är lite designat för att... Så här, du ska inte kunna fatta allting själv.
Mm.
Det är nästan så här en lite nostalgisk känsla att vara så här förvirrad av ett spel. Så där som man brukade vara back in the days när man typ spelade spel och inte kunde engelska.
Mm, just.
Eller att bara spelen var ganska kastdesignade at times för att de var äldre. Mm. Men det här att man bara... Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad någonting är.
Det är lite nice. Det låter lite old school som du säger. Mm. Att spelen var så då. Bara Ocarina of Time på något sätt. Att man bara släpptes ut i den... På det fältet så var det så här random.
Så känner jag verkligen när jag körde spelet.
Mm.
Alltså Ocarina of Time, jag har inte kört ut det innan eller så när jag var liten. Så jag har ingen aning om var jag ska gå.
Nej. Mm. Ja. Det är lite charmigt ändå, eller hur?
Ja, men sen fastnar man. Ja. Och så orkar man inte spela vidare.
Precis. Men jag har ju googlat lite grejer ibland. När jag har känt mig för stök. Så nu har jag en viss uppfattning om vart jag ska vara i alla fall.
Mm. Men känner du dig lika imponerad av det här som du gjorde av Bloodborne?
Nej. Men jag tror att för att... Bloodborne var ju första jag spelade i serien. Och jag tror att hela konceptet och känslan i spelserien är så unik. Så det var mycket det som fick mig att fastna för Bloodborne. Att jag aldrig hade liksom upplevt något sånt tidigare nästan.
Det är inte samma överraskande effekt.
Nej, precis. Nu. Plus, nej. Det kombinerat med att Dark Souls är så uppenbart mycket äldre. Alltså det är ju verkligen... Det är ganska mycket fulare. Och det är lite så här...
Okay.
Har vissa lite störiga... Ja, men så här moment, typ, kameran kan vara ett strul. Vissa bossfighters är kameran din värsta fiende liksom, för att du bara är så trångt utrymme att du knappt ser vad som händer. Så det är fortfarande bra, jag är fortfarande kul med det. Men det är inte samma wow-faktor som när jag först spelade Bloodborne.
Men du kommer kanske fortsätta ändå?
Och... Ja, men planen är att klara det. Nu har jag dock blivit sidetracked för att här om veckan släppte de en DLC till Celeste. Som jag har pratat mycket om förut.
Jag såg det faktiskt, kul. Tänkte på dig då.
Mm. Den DLC:n är glorious. Den är fan... Ja, men den är så jävla svår framförallt. Men också så här, den är rolig och skitfin och svår. För det tog mig... När jag spelade originalspelet, jag hade 20 timmars speltid. Och då hade jag liksom tagit alla jordgummarna och klarat alla banor och alla deras B-sidor och C-sidor som är liksom extra svåra delar av levelsen.
Alla jordgubbarna, så är det?
Ja, det är så här collectible i spelet.
Okay.
Men så det tog 20 timmar. Nu har jag lagt 9 timmar på DLC:n och jag är inte klar än. Och det är bara ett nytt chapter.
Men är det repetitivt då att det är så här, men det är kanske lite väl svårt, eller?
Alltså, vissa kanske tycker det. Jag tycker det är kul, för det är ju så korta, liksom, tajta utmaningar. Att varje screen är att du kan dö... Jag har säkert dött liksom 50 gånger på vissa screens. Jag måste kolla sen min death counter, hur den har förändrats efter den här DLC:n. Men det är liksom, det är en... Jag tycker det är bara nice känsla av mastery, att man kommer liksom lite längre hela tiden och så här får in ett flow i den skärmen fram tills kanske så här, när du har kommit fram 70% är det ett nytt hinder som du är lite förvirrad av, men så får du så jävla flow på att komma dit. Och det kan vara så här, första hindret kanske var någonting du dog på 10 gånger, men sen så bara kan du liksom cruisa igenom det och nästa grejer.
Ja, men jag känner igen det. Så känner jag när jag spelar Rayman Origins.
Mm.
För jag kört det lite nu i sommar. Jag har kommit upp till ett så här sista nivåerna i spelet, eller liksom sista världen eller vad det kan kallas. Och då är det också så här att banorna är indelade i olika hinder. Det är ganska kul ändå.
Mm. Men med det sagt, det kan också alltså vara typ utmattande ibland. Alltså när man, i vissa screens är rätt långa och då kan det finnas ett teleskop i början av screenen som du kan gå till, så kan du så här scrolla igenom och se vad du ska göra.
Ah, ja.
Och vissa sådana gånger när jag gjort det så har man bara så, gud. Så man blir matt bara och tänker på vad man måste göra för att komma igenom. Liksom.
Men så känner jag i Portal, när jag körde Portal både 1 och 2.
Ja.
Att man kom in i ett nytt så här gigantiskt rum och så såg man bara massa liksom olika grejer som flög runt överallt och bara, okej, var ska ens börja typ? Men sen går det ju när man väl börjar. Men den känslan av så här överväldigande verkligen sköljer över den.
Men det är kul när man faktiskt klarar det då också. Det är väldigt rewarding att spela sådana spel.
Jo, det är det. Man har det tålamodet.
Jag kan ju fortsätta då om du... Ja. Ett spel jag har spelat i somras som var väldigt svårt också, om man ville, eller jag har kört Super Smash Ultimate. Och det finns ju en solo kampanj där som jag har kört på hard, och det är inte alltid svårt, men vissa grejer är sjukt svåra, och då har det varit så där härligt old school att man sitter i soffan och liksom nöter de här bossarna.
Mm.
Och det har varit sjukt kul alltså. Att verkligen bemästra någonting. Till slut blir det att man kan alla mönster som bossen gör, alltså helt liksom så här fläckfritt typ.
Du skaffade en Switch ganska nyligen.
Ja, exakt. Ni som har följt oss på sociala medier, ni kanske såg någon bild som vi la upp när jag och Alex spelar Switch och 3DS.
I någon bil?
Ja, i en bil. Då hade jag precis köpt den Switchen, men den blev ju stulen några dagar efter.
Efter att bilden togs, ja.
Ja.
Skittråkigt.
Ja, jättetråkigt. Vi behöver inte prata massa om det, men vi var i Göteborg med några andra, jag och Alex.
Ja.
Fick bilen bestulen på min nya Switch, men jag köpte en ny ganska kort därefter, för att jag liksom, jag hade bestämt mig för att mitt liv skulle innehålla en Switch.
Det finns alltså ingen här återvändo liksom.
Nej, men exakt, och jag skulle aldrig kunna gå med på att inte ha en Switch då, när jag precis hade börjat stiga in i den underbara världen.
Ja, du kört lite Breath of the Wild också, eller hur?
Ja, och det är en grej som är jobbig, att sparfiler blir man av med. Och det är svårt att liksom förklara för sitt försäkringsbolag värdet i de liksom 50 timmarna du la ner på Fire Emblem.
Ja, jag ska prata om det alldeles strax.
Ja, det kommer jag. Så det är tråkigt. Det går liksom inte att förklara för dem hur ovärderligt det är.
Det borde inte vara så svårt. För man kan väl snacka om så här någon slags personligt värde med saker man blir av med. Och då är det ju så ganska tydligt så, att så här, jag spenderas 50 timmar med att göra den här grejen som jag blir av med. Det borde inte vara så svårt.
Det kanske är sant alltså.
Ja.
För att man skulle få liksom ekonomisk ersättning för det.
Det här med affektionsvärde och sånt, jag tror inte de tar det i hänsyn alls. Alltså, i alla fall inte min försäkring. För jag var ju med om samma sak som Oliver, att blev av med massa grejer typ. Så jag kollat in lite olika kontrakt eller vad det är för någonting i somras, och tyvärr inte.
Nej.
Ja, men okej, ska vi prata om något roligare? Har du spelat något annat kul?
Ja, det här innebar att jag köpte en ny Switch, och den har jag ju spelat hur mycket på som helst än dess. Det är väl egentligen 3 spel som har spelats väldigt flitigt på den, och det är Super Smash Ultimate, och sen har jag sett mycket av Breath of the Wild. Det är Sanja som har spelat det. Jag typ orkar inte börja spela det igen, för det kändes lite för tungt liksom. Men jag har kollat väldigt mycket på playthrough på det när hon har spelat, och det är ju underbart, tycker jag. Det är helt fantastiskt soundtrack.
Det har faktiskt aldrig någon sagt alltså.
Det brukar snarare folk tycka hört om.
Är det så? Det är ju helt absurt, tycker jag.
Ja, jag tycker också det är väldigt bra.
Ja.
Alltså på... Alltså det är ju inte så typiskt Zelda-soundtrack. Det är väl det folk klagar på, I guess.
Nej, just det.
Men jag tycker det passar så väldigt bra i den världen.
Jag tycker också det. Och de flörtar med gamla låtar och sånt på ett snyggt sätt.
Mm.
Jag tycker det. För det är liksom många så här symfoniska arrangemang liksom. Men de är ändå ganska egna och kreativa. De har liksom valt lite roligare instrument ofta. Så jag tycker det är helt fantastiskt soundtrack.
I ett sånt spel där man springer runt mycket i en öppen värld, är det ju viktigt att musiken inte blir... repetitiv också. Mm. Det kanske är något de har lyckats med, eller?
Typ, ja, jag skulle nog säga att den är det faktiskt. Men jag har sett en halv playthrough, jag ska inte säga för mycket. Men ja, det är jävligt nice. Sen har jag spelat, det tredje som jag har spelat så mycket på Switchen är Fire Emblem, Three Houses.
Ah, det senaste Fire Emblem?
Ja, det kom för typ en månad sen eller någonting sånt.
Nice.
Ja, det är jättebra.
Är det en fortsättning på något eller är det helt nya karaktärer?
Det är helt eget.
Ja, ah, okej. Okay. Mm. Det brukar vara det, va? Eller hur, ja, den serien? Det, lite som Final Fantasy också.
Exakt. Det är några få som är sammanhängande så. Mm-hmm. Men upplägget är väldigt likt. Alltid liksom. Det är väldigt grindigt. Det är massa liksom gulliga anime-karaktärer typ så här. Det är mycket fokus på det, vilket jag tycker är lite synd det här. Det är lite för grindigt. Jag skulle vilja ha lite mer typ storyfokus och sånt. Men det är asnice. Jag är mitt inne i det, så då är det ju helt fantastiskt. Alltså så här, då vill man ju bara grinda. Det är typ de tre spelen jag har spelat främst.
Sen senaste poddavsnittet?
Ja, jag vet att jag har spelat mer också. Det är en hel sommar, men det är väl de som är viktigast liksom.
Jo, men jag har också spelat en del sommar. Väldigt mycket faktiskt. Jag har typ varit ledig hela sommaren och så här, typ inte jobbat någonting eller så här. Inte åkt någonstans, knappt heller. Så det är väl ut en del spelande. Men vi har varit ute och åkt lite med bandet och då är det perfekt att sitta i baksätet, liksom på den här bilden, och spela handhållet. Jag kör ju 3DS mest då. Och då körde jag väldigt mycket av det här Fire Emblem de två veckorna, första två veckorna vi var ute i alla fall. Och det har jag kört väldigt mycket innan också när vi har åkt senaste typ ett och ett halvt, två åren kanske. Jag tror att min gameplay var, det var kanske 60 timmar med, eller mer än 60 timmar. Några timmar innan senaste gången jag spelade det, så blev jag ihop med liksom en kille i spelet där som heter Jacob, som är en blond, lite Porsche dandy liksom.
Butler typ.
Ja, butler. Jag hade liksom precis kommit till tre steget i vår relation, min och Jacobs relation, där man kunde blåsa på honom. Man gör det.
Alltså på telefonen eller?
Ja, man blåser på skärmen och så liksom vickar han huvudet åt sidan fram och tillbaka så här och blundar liksom. För att han är blöt, för att de har tagit ett bad ihop eller vad det är, så ska man blåsa honom torr liksom. Typ. Ja, och det är... Efter 60 timmars spelande liksom. Och jag tror att jag är, liksom, eller var lite i slutet på det där spelet. Liksom. Det var inte så jättemånga uppdrag kvar. Jag var nära det här sista kungariket som man ska störta typ, eller vad det är för någonting. Ja, spoiler alert, men det, man fattar ganska snabbt att det finns två kungariken och ett är ont och ett är gott typ. Sen blir ju 3DS-en stulen. Och med alla spelen och sådär också. Och jag har ju spelat... säkert 30 timmar Ocarina of Time på 3DS och säkert 20 timmar i ett så här New Super Mario Bros som också blev stulet. Och jag köpte en ny 3DS ganska snabbt faktiskt, för vi skulle åka vidare med bandet och jag var på landet och lite sådär i somras, så att jag behövde en ny handhållen snabbt. Och köpte tillbaka alla de här spelen, men jag har faktiskt inte spelat någon av de där spelen alltså nu resten av sommaren. Det var som du sa, det var lite för tungt liksom att börja med dem. Så jag har Fire Emblem, men jag tänker att någon gång i framtiden kanske. Men då började jag köra Pokémon Crystal istället. Det är ju andra generationens Pokémon. Jag har ju bara kört Pokémon gul innan, alltså blå, röd och gul är ju samma. De 155 första tror jag, eller 151 första. Så kom det 100 till i generation 2. Och det är Pokémon Gold och Silver. Och Crystal är väl lite som motsvarande Pokémon gul till den första generationen. Det är en så här lite annorlunda variant liksom. Och det är kul, men det är också väldigt, väldigt grindigt. Och det funkar ju om man sitter i en bil och inte har någonting att göra liksom, och få tiden att spendera. Man kan ju typ snacka liksom, medan man kör, bara så här grinda i gräset liksom, i Pokémon och levla och hålla på. För jag vill ju alltid levla upp alla mina Pokémon hela tiden.
Ja, du spelar ju lite extra grindigt på just Pokémon också, känns det som.
Ja, men det gör jag. Och jag funderar på att ge upp det och bara satsa på typ så här 10 Pokémon eller någonting. För nu är det ju 251 Pokémon som måste levla upp. Det är fan lite för mycket.
Ja, du vill verkligen levla alla du fångar.
Ja, okay. Precis. Och... ja, senast nu när vi var ute med, jag åkte bil då, så från Göteborg till Stockholm så körde jag typ så här, det var, vad tar det, 5-6 timmar kanske. Och då körde jag, sen råkade jag stänga av utan att spara.
Nej!
Och det enda jag hade gjort var att grinda bara.
Ja, fan.
Sen ett till misslyckande på den fronten. Men jag började köra Pokémon gul också, det var kul. För att det, just eftersom 3DSen försvann där. Men jag bara grindade hela tiden, gjorde ingenting annat. Jag bara grindade alltså. Så här, alla Pokémon var på level 31 typ. Och nu är alla Pokémon på level 32 typ. Alltså efter typ 15 timmars spelande. Det är helt sjukt ändå. Men utöver det har jag spelat ut lite gamla spel som jag har liksom haft väldigt länge i biblioteket. Så här, backlogat en del och spelat, kommit längre i vissa spel. Till exempel Rayman som jag nämnde nyss. Rayman Origins. Och jag klarade ut Samorost 1 och 2. Har ni kört dem?
Ja, det var nice.
Ja, riktigt nice. Det är väldigt korta spel. Jag har alltid tänkt att de skulle vara lika långa som Machinarium typ. Eller Machinarium. Men de var typ max 1-2 timmar per spel. Så det gick ju rätt snabbt.
De är väl så pass gamla att det är så här flash-spel typ.
Exakt.
Jag minns att jag spelade dem på Newgrounds eller något sånt. Liksom. Ja. Alltså att de är typ så.
Macarium är också liksom. Det faktiskt.
Okay.
Det är samma motor typ.
Uh-huh.
Jag tror att de kör alla sina spel i den där motorn. Mm-hmm. Men det är mycket mer avancerat och mycket längre och större.
Mm-hmm.
Alltså Macarium då.
Ja, precis.
Jag körde också ut Deus Ex Human Revolution. Jag hade liksom sista uppdraget kvar egentligen bara. Och det känns ju väldigt mycket som Metal Gear Solid, det spelet.
Jag har inte spelat någon av Deus Ex-spelen, så jag vet inte så noga.
Ja, men jag tycker det var väldigt bra i alla fall. Jag ska definitivt fortsätta med Mankind Divided, det senaste spelet i den serien.
Mm.
Det verkar vara ganska likt Human Revolution. Och så har jag kört lite Final Fantasy 7 och lite allt möjligt. Liksom. Ja, det har varit en ganska bra spelsommar helt enkelt.
Mm. Nice. Trots stöld och icke-sparande.
Ja, ja, men jag tycker ändå det. Mm. Jag vill inte bara komma ihåg det negativa. Nej, men det har varit kul.
Mm.
Ja, men har det hänt någonting i spelbranschen där? Några nyheter eller så? Något kul spel som har kommit eller så som vi vill uppmärksamma?
Ja, så det har väl hänt mycket. Sen vet jag inte hur mycket vi kan täcka eller är intresserade av det. Liksom.
Jag kan ju börja med en nyhet då.
Ja.
Och det är att den här Alec Holloka som var med och gjorde Night in the Woods och gjorde all musik till det spelet också, som vi har pratat om och refererat mycket till i Spelcykeln-podden. Han gick bort här 31 augusti tror jag det var. Mm. Har ni läst det?
Mm. Ja, jag har koll på det.
Ja. Och jag är inte jätteinsatt i det där, men han tog ju livet av sig faktiskt. Det var ju väldigt sorgligt.
Mm.
Så kul att han kan göra Night in the Woods i alla fall.
Mm.
Men det kommer, jag vet inte hur det ser ut det där, om det kommer komma en uppföljare eller så. Han var ju så himla stor del av det projektet, så det är svårt att tänka mig att det skulle komma en tvåa.
Ja, just det.
Ja, det finns massa skriverier om varför han tog livet av sig och liksom sådär. Och jag vet inte om vi ska gå in närmare på det egentligen. Man kan väl gå in och läsa om det om man är intresserad.
Ja, det kanske är dumt också att prata om det så, men det är tråkigt på många olika sätt.
Men hur som helst, en annan lite roligare nyhet, det var ju att WoW Classic släpptes i somras.
Just det.
Det var ju 27 augusti på min födelsedag till och med. Och ja, jag har inte kört det faktiskt. Men jag har en kompis som körde det, Lukas, som var här och snackade om Super Smash i säsong 1 av Spelcykeln.
Mm.
Han tog ledigt från jobbet i 2 veckor för att köra det varje dag. Han hade liksom inte ledigt i sommar alls för att han ville visste att WoW Classic skulle komma ut. Jag har faktiskt inte snackat med honom sedan dess.
Jag var såhär, ingen smart.
Nej, jag har inte sett någonting heller på sociala medier. Eller
inte riktigt i världen i alla fall.
Nej, precis. Jag frågade honom så här. Men vi kanske kan ses lite innan du börjar med det där. Han bara, nej, jag måste förberedas och så här, allting måste vara klart innan det spelet kommer så att jag bara kan köra. Så att ja, jag ska prata med honom sen och se hur det gått. Men Patrik också, en annan kille vi har snackat om och refererat till här i spelsäcken tidigare, han spelade, han tyckte det var lite grindigt kanske, han var inte jätteimponerad så där. Men känner ni någon som har spelat det?
Ja, flera stycken. Inte pratat jättemycket mer om det.
De har också försvunnit in i någon dimma.
Ja, precis. Typ, nej, men det är CS-kompisar och sådär och deras vänner. Men jag är inte jätteintresserad faktiskt av WoW Classic, måste jag säga.
Nej, jag har aldrig spelat WoW överhuvudtaget. Liksom. Men jag har också lite vänner och bekanta som har gett sig in i det där nu. Men det verkar ju ha slagit väldigt stort. Och det verkar kul, typ, jag vet inte, man såg ju så här, folk postade screenshots på att folk så här, har bildat köer till NPC-er för att få questar. Och, att, så här, och det är helt self-organized. Det är inget i spelet som, inget system som ser till det, utan folk har bara så här varit artiga och bildat en kö till NPC-er.
Ja, jag såg också det, så himla fint.
Liksom. Yeah.
Ja, det är nice.
Men det spelet hade ju en tendens att få sådana saker hända redan när det kom för 15 år sedan. Det hände saker som spelarna gav upp på till snarare än själva spelet, som kändes väldigt fräscht då och fortfarande idag egentligen, med tanke på den där grejen med kön som bildades och så. Framförallt, jag tycker att RP-server var väldigt roligt.
Ja, det var jävligt kul.
Jag är inte heller intresserad av det här spelet så att börja med det, men av olika skäl, bland annat det här med att man ska betala varje månad och så.
Mm.
Men jag fick liksom minnen tillbaks till när vi spelade det, framförallt du och jag, Oliver, spelade det mycket ihop när vi var 15 bast liksom.
Mm.
Och det var kul att bara komma ihåg de minnena, för att jag har liksom inte tänkt på det alls nästan under de senaste åren.
Mm.
Och det kanske var kul att trädda in i den världen, bara titta runt lite sådär, men det, jag kan inte köpa det bara för det liksom.
Nej, det är samma här, om jag faktiskt gjorde det hade det nog varit väldigt kul liksom.
Mm.
Jag minns våra äventyr där, några få i alla fall vi hade när vi
verkligen
gick över i Horde territory.
Mm, exakt.
Och liksom gömde oss upp.
Ja, men det är som en sorts väldigt stor uppoffring att spela det spelet.
Mm, verkligen.
Liksom Lucas gör.
Ja, det är som att man måste välja nästan, men inte alls, eller ta ledigt från jobbet. Ja. Två veckor och kötta liksom.
Ja, precis. Ja, shit alltså. Något mer i somras som hänt som ni tycker vi ska uppmärksamma?
Vi har ju inte täckt E3 någonting, men...
Nej, det är sant.
Det var ju ganska länge sedan nu också, så... Och det var inte jättespännande tycker jag faktiskt.
Det var väl också så här att det var det sämsta E3 hittills eller någonting. Ja, det känns som att de säger det varenda år. Men, men det var väl att PlayStation eller Sony hade dragit sig ur också. Exakt. De var inte alls delaktiga den här gången.
Nej, men on a similar note, så jag var ju på Gamescom för några veckor sedan.
Okej, vad är det för någonting nu igen?
Så det är väl lite likt det, tror jag. Det är någon så här stor spelmässa i Köln i Tyskland.
Ja, i västra Tyskland, ja.
Ja, precis. Mm. Jag tror det är känt för är väl så där att de brukar ha folk som kör i timmar för att prova nya spel i några minuter. Mm. Det är väl typ det som är grejen. Mm. Men jag var där med jobbet, så vi var revisade upp ett demo till vårt spel för typ YouTubers och speljournalister och sådär.
Nice.
Men vi mestadels så var jag i vårt bås och skötte det liksom. Men jag hade lite tid att gå runt och kolla i alla fall. Och det är ju helt sjukt vad mycket folk det är på det där. Alltså jag tror det var 500 000 människor i den här grejen. Och så här, vi var mest i businessdelen som tur var. Eller vårt bås var i businessdelen. Och där var det ju inte kaos med hur mycket människor det var. Men så fort när man gick ut till den offentliga delen, alltså det var ju så här, det var ett hav av människor. Alltså man, så här, när man skulle gå mellan de här rummen, det man bara liksom forslades mellan folk. Det fanns bara ett sätt att gå och det var att följa strömmen liksom.
Men då var det random, alltså folk som hade betalat inträde bara.
Ja, precis. För det är helt öppet för alla åtminstone tre av dagarna.
För så är det inte på E3 tror jag, då är det bara branschfolk.
Är det så?
Jag för mig det i alla fall.
Okej. Okay. Mm. Ja, men då är väl det stora skillnaden då. Mm. Men för den första dagen av Gamescom, det är bara branschfolk. Så första dagen var det inte supermycket. Men sen efter det så var det hur mycket folk som helst. Mm. Och det som är så dumt är att jag inte utnyttjade det här. För man kunde ju spela till exempel nya Final Fantasy 7 på det här.
Ja.
Det var nog liksom ett av de största. Det var också reklam i hela stan för du kan spela Final Fantasy 7.
Remaken, ja.
Ja, precis. ja, inte gamla. men så om jag skulle gjort det... Första dagen, då det var bara businessfolk där, då skulle det nog inte varit någon större kö alls.
Fan, nice. Men, eller onice för att du inte gjorde det.
Ja, men precis. Men jag tänkte typ såhär, men det, jag är inte så intresserad. Men sen kom jag på att bara, fan, det skulle vara skitbra poddmaterial om jag spelade där. Då kom jag på typ dagen efter.
Vad fint
då. Men sen, så jag gick förbi där och kollade, men då var det typ såhär typ 4 timmars kö, tror jag.
Oh, Jesus.
Ja, men det var massa folk i en slingig kö. Och så var det en skylt på ett ställe där det stod, om du är här är det 1 timme kvar. Och sen var det typ liksom 3 gånger så mycket kö till bakom. Men jag kunde i alla fall se lite så här, på avstånd över axeln på folk som spelade. Och filmade illegalt några sekunder.
Wow!
Ja, det är också så här, det är så jävla dumt. Det var bara jag som var helt blind. Man ser liksom så här filmförbjudet-skylten supertydligt i min video. Men det var bara jag som inte hade sett det. Och bara, det här är väl lugnt.
Ja, det var ärligt.
Ja, det var liksom bara dum Leo som inte fattar att man inte får.
Vad fint.
Mm. Så kom någon, liksom, någon som jobbade där och viftade lite. Och jag bara, hoppsan, okej. Okay. Smyger iväg.
Konfiskerade din mobil, eller?
Ja, nej. Så de bara viftade.
Vilken tur att det inte var något hårdare straff.
Ja, det var väldigt skönt. Fast i Köln. Ja, Kölnfängelset för illegal tv-spelsfilmning.
Men har du kvar den här filmen, eller?
Ja, det har
jag. Okej.
Den är inte jättespännande.
Nej.
Men ja, men så då fick jag se lite Final Fantasy 7 i alla fall. Men jag tror också så här, det jag såg är väl typ ingenting som inte redan syns i trailers by now ändå.
Ja, men hur var det att jobba med det här? För du tog emot besökare som skulle spela, eller hur? Mm. Hur funkar det? Vad var din roll i det liksom?
Jo, men jag var en av 3 av oss på företaget som var nere. Vi var det var en grupp liksom... VR-spelutställare som tillsammans hade några bås precis bredvid varandra som var liksom VR-showcaset för Gamescom. Vi hade liksom ett schema med journalister, så det kom nästan en ny person i halvtimmen. Vi hade vissa luckor här var dock, men så då kommer liksom de och så låter vi dem spela vårt spel, ställa frågor om de vill eller filma och intervjua om de vill det. Och sen vi såg in och spelade in allting de gjorde, så fick de ett USB-sticka med sin spelstation, så de kan liksom göra en video av det för YouTube eller liknande om de vill.
Generöst. Så jag kan tänka mig att det inte var så med Final Fantasy 7 att de var så där generösa.
Men det är ju, vi är ju desto mindre liksom, och det här är ju, vi behöver ju publiciteten.
Ja.
Men det var kul liksom. Det var, överlag var det många som var liksom väldigt positiva och imponerande. Vi märkte också liksom, vi fick också väldigt mycket bra feedback på grejer som inte var så bra. att så här, typ, framförallt var vårt demo antagligen ganska mycket för svårt egentligen.
Okay.
Så vissa kom tyvärr liksom inte så långt som de annars skulle kunna komma och sådär.
En läxa till nästa gång kanske.
Mm.
Ni är lite för pro där. Det är dina kollegor.
Ja, men det är typ, för det här är ju, det är en uppföljare, det är Budget Cuts 2 vi promotade framförallt, och det är en uppföljare till Budget Cut 1. Och det vi ville visa upp så mycket som möjligt var liksom vår nya pilbåge, som är en av de stora nya featuresen. Men så det här, vi börjar liksom från typ så här tredje banan i spelet, och de flesta som kommer hit har ju kanske spelat lite Budget Cuts någon gång, men för typ åtminstone ett år sedan eller något sånt där. Och då var det liksom, ja, men det blev för mycket mental load med kontrollerna, för att det var så mycket du kunde göra, och liksom för att använda pilbågen måste du typ equipa pilbågen, ha grabber toolet i andra handen och öppna inventoryt med din pilbågshand, ta ut en pil, släppa inventoryt. Det blir krångligt om man bara slängs in i det.
Just det.
Det är lite högre inlärningskurva för de momenten.
Mm. Och sen som sagt, i spelet vi släpper sen kommer det här vara typ tredje banan eller någonting, så att vi förväntar oss att spelaren ska vara van vid alla andra kontroller och att vi bara introducerar pilbågen som ny grej. Men nu var det vi intresserade allt för de som kom och spelade.
Ja, men just det. Vilken maskin körde ni på? Var det Oculus eller är det Vive?
Vi demade på en Vive.
Okay.
Originalspelet var ju designat nästan framförallt för Vive. Jag tror de flesta på vårt företag tycker att liksom bästa upplevelsen av Budget Cuts är på Vive.
Visst är det, för jag får med de här CS-turneringar på den Gamescom också.
På kanske.
Köln. Ja. Nej, men jag vet bara att det verkar som att det händer så otroligt mycket där. Liksom.
Ja, men, som sagt, en halv miljon människor.
Ja,
liksom,
precis. Det går ju att rymma en turnering där,
ja.
Mitt bland det.
Ser ni fram emot att spela något speciellt i höst? Eller något spel som kommer komma ut eller så?
Ja, vi pratade lite innan här om Death Stranding.
Mm.
Men vi har ju inte sett den nya gameplay-trailern, varken jag eller Leo. Så ja. Att, så här. Men det är dumt att vi ska sitta och prata mycket om det. Alltså om vi inte är up to date med hur spelet ser ut. Typ.
Men jag visste ju inte ens vad det var. Ni kanske kan förklara igen för lyssnarna vad det är för någonting.
Ja, precis. Vi har ju snackat om det förut när vi pratade om Metal Gear Solid, eftersom att det är Hideo Kojima som gör Death Stranding då. Spelet i sig vågar jag inte säga mycket om, för det verkar så skumt liksom.
Ja, men det som varit mycket av dragningskraften för mig, ja, men förstås att det är Kojima som gör det och jag gillar hans tidigare grejer, men också att hur de har marknadsfört det har varit så här, de har varit väldigt skumma med det. Så här, väldigt medvetet otydliga om exakt vad det är för någonting och gett ganska lite info i taget. Ja, men nu ska de väl ha släppt en ordentlig gameplay-trailer, tror jag. Vi har ju inte sett den. Men så nu det finns det väl kanske lite mer tydligt vad spelet faktiskt handlar om, bara att vi inte vet.
Ja, exakt.
Perfekt poddmaterial där.
Ja,
men
vi är bakläxa till nästa podd kanske.
Ja, det är inte vår styrka direkt att vara nyhetspodd. Liksom.
Nej, faktiskt inte.
Men det ska komma i november, tror jag.
Ja.
Så, men det är väl det mest spännande så här, stora spelet som kommer i alla fall.
Kul.
Verkar ändå coolt. Det är många skådisar med i det också. De verkar lagt mycket krut på det. Att det är
Mads Mikkelsen och...
Ja, men just det.
Är det någon annan kul?
Ja, just det. Det har jag hört om. Själv ser jag inte jättemycket fram emot så mycket. För jag backloggar med spel, mest gamla spel. Jag har inte så jättebra... Eller jag har egentligen koll på vad som kommer ibland och sådär, men jag är inte så jättetaggad på det. Det är inte som att jag köper spelet på lanseringsdatum och liksom sitter och väntar så här. Lite som man gjorde när jag var barn, vad gjorde jag så ibland? Ja, snart kommer Half-Life 2 ut liksom. Det var ju skitstort, men nu är det inte så mycket så länge. Det finns så mycket spel överallt.
Ja, verkligen.
Alltså, det är inte riktigt samma hype för mig i alla fall.
Nej, precis. Det finns ju spel. Det ska vara om det är något speciellt som det här Death Stranding, och sen kommer jag nog vara... taggarna Cyberpunk kommer också.
Ja.
Då kommer jag nog sitta på datum. Och liksom
det var en stor E3-grej med Keanu Reeves och allt det där.
Det var typ det största. Det känns som att det peakade då med Keanu Reeves. Mm-hmm. Så han har varit meme-lord sedan dess.
Ja, verkligen. Han är så älskad överallt på internet. Det finns inget skit om honom någonstans. Alla älskar honom. Alla åldrar, alla kategorier av människor bara gillar honom. Liksom.
Mm. Han spelar bas också.
Gör ni det?
Ja.
Okej, nu gillar jag honom ännu mer.
Ja. Jag älskar honom.
Ja, jag med. Jag vet inte varför, jag bara gör.
Nej, det är man bara gör. Men det är något nostalgiskt över honom. Jag tycker han står för något så här, alltså hela Matrix-grejen. Att, jag vet inte, det känns så...
Den här nya sci-fi-vågen liksom.
Ja, men precis. Det platsar där också. Det
är väl det, och att han så här, men han har åtminstone lyckats liksom verkligen framställa sig som så jävla genomgud. God. Ja. Det finns liksom verkligen typ så här myter och legender om hur god han är nästan.
Hörde du att du drog en freudiansk felsägning där? Såhär, jättegud.
Wow!
Yeah.
Han är min jättegud.
Och det kombinerat med att han har så här ganska liksom mycket... lite sorgliga historier kring sitt liv. De har varit genom mycket skit, men han är ändå så jävla solstråle för resten av mänskligheten.
Ja, det är synd om honom, men han kämpar på, är duktig och viktig för människor och så vidare. Jag kommer ihåg att han var med i en film där han skulle spela Buddha eller Siddhartha typ, och där det är lite så här whitewashing eller vad det heter, att han pratar engelska och ser väldigt så här västerländsk ut, men egentligen är han Buddha liksom. Vi såg den på religionslektionen i skolan.
Ja, det gjorde jag också.
Ja, det var i vi gick samma skola. Det precis. Kanske var därför.
Ja.
Kul. Men på tal om lite så här framtiden och sci-fi, om det är något spel jag kanske ser fram emot lite, då är det väl det här Neo Cab som jag har nämnt tidigare. Och det kommer ut den 3 oktober. Och... man sitter i en taxibil och man är taxichaufför och ska, det är lite så noir-känsla, man pratar med folk och ska lösa någon mordgåta, och det är liksom lite i framtiden så här neonklädd huvudstad, lite cyberpunk liksom stämning typ. Så det verkar nice. Det kanske blir ett potentiellt spelsäkerhetsspel i framtiden.
Mm. Ja, verkligen.
Ett spel som jag just nu spelar och som jag kommer att spela vidare lite här kommande veckan eller veckorna, det är ju det här Trüberbrück. Ett tyskt peka och klicka äventyrspel som är gjort för hand. Och det spelet är ju nästa spelcirkelspel.
Mm.
Vi kanske borde säga det så här i säsongstarten, att vi är ju en spelcirkel från början. Och det är egentligen som en bokcirkel fast med spel. Vi är väl 10 personer ungefär. Och väljer ett spel som vi spelar på tumman hand, och sen ses vi och pratar om det här spelet. Och det är det vi har gjort med Tacoma nu tidigare i sommar här. Och vi kommer göra det med det här Trüberbrück också.
Exakt, så det kommer förmodligen ett poddavsnitt om Trüberbrück också.
Ja, precis. Det ska vi göra nu med Tacoma. Vi ska prata om det spelet egentligen.
Mm.
Det är lite kul egentligen, för vår målgrupp är lite snäv. Det är väl så här, folk som har spelat spelet eller folk som inte orkar spela spelet men vi ändå vill höra om det. För vi spoilar ganska mycket. Mm. Jag kan säga det på en gång, att vi kommer ju spoila skiten ur Tacoma. Så, men det kan ju vara kul ändå, tänker jag.
Mm.
Jag hoppas i alla fall.
Vi får väl liksom vara bra på att plocka de här tillräckligt obskyra spelen som ingen riktigt orkar spela men ändå kan liksom ha lite intresse av.
Precis.
Vi får vara vårt mål med alla framtida spel.
Det är kanske lite det vi gör i och för sig. I och för sig, folk orkar nog spela de här spelen. Men ja, skitsamma.
Vi har ju spelat en del spel som är lite kända. Typ Limbo, vad heter det, Firewatch.
Mm.
Och kanske What Remains of Edith Finch och Broken Age är väl också lite stora liksom.
Mm.
Men utöver det är det väl kanske en del. To the Moon har ju också varit rätt stort i och för sig. Men ja, hur som helst, Trüberbrück och till exempel Wondersong, ett annat spel vi spelat förut, kanske inte lika stora. Och då är det kul att höra det, vad vi tycker.
Mm.
Ska jag spela det här spelet eller inte?
Mm.
Jag såg ett spel på Gamescom som kommer i höst som verkade spännande, som heter Sayonara Wild Hearts. Jag tror att deras pitch är typ att det ska vara som att spela en popmusikvideo. Och det verkade supertufft. Det var liksom en väldigt egna, tuffa visuals, superfartfyllt. Inte helt säker på vad själva gameplayet faktiskt var. Men det var väldigt spännande. Det kommer till Switch. Det är av den studion som tidigare gjort typ Yearwalk och andra spel.
Aha, det är en svensk studio va?
Jag vet faktiskt inte.
Jag får med det, för Yearwalk var typ så här i Sverige. Alltså det spelade sig i någon så här rit... en gammal svensk rit eller kultsekt eller någonting.
Mm. Men de gör väldigt olika spel varje gång de gör spel som jag förstått det. Och verkar vara rätt spännande överlag som studio. Och de gör det här nu. Och sen, det kommer väl i och för sig inte i höst, men det kommer ju en uppföljare till Hollow Knight antagligen nästa år tror jag. Eller kanske till och med året efter det. Och där hade de också lite, man kunde spela det på Gamescom, ett demo. Men det hade alldeles för långt för att jag skulle orka.
Ja. Filmade du lite där också?
Nej. Det gjorde jag inte.
Då hade du lärt dig att man inte får det.
Ja, men där tror jag faktiskt man fick. För det var så här, det var en del av typ, de hade en så här Switch Indie Showcase. Det var där jag såg både Sayonara Wild Hearts och Hollow Knight Silksong som är nästa. Men jag visste redan att det skulle komma, men jag visste inte att det skulle finnas på Gamescom. Och hela det området var så här typ, det var ungefär typ kanske 3-4 pers som brukade stå i kö till varje spel i det här indie showcaset. Förutom för Hollow Knight, då det var en så här slingrande kö som bara fortsatte.
Jag skulle tycka det var stressigt att spela ett sånt spel om jag köat i flera timmar. Alltså jag skulle typ inte kunna njuta av att spela.
Jag förstår inte folk som gör så här.
Nej. Eller hur?
Får man 5 minuter eller hur mycket det var?
Jag vet inte exakt, men det är väl typ en kvart kanske eller något sånt där.
Ja, det är nog så länge. Wow. Ja.
Det går
ju. Ja, Final Fantasy 7 hade de hade ju väldigt många stationer i Final Fantasy 7 liksom. Alltså okay. Det var ju rader av spelstationer.
Ja, det var inte bara en dator och så där.
Nej.
En skärm liksom.
Nej, det är klart. Ja. Men då, jag skulle ha svårt att slappna av på något sätt. Alltså, ja. För mig är det mer egen upplevelse att spela sådana spel. Liksom.
Ja, det är som sådana här tidsbegränsade demos, det har ju du snackat om tidigare. Resident Evil 2 så
exakt,
var det.
Exakt, remaken. Mm. Det var tråkigt spel att ha en sån demo på, tycker jag.
Mm. Men det är så originaldemosen var till det spelet, tror jag. Så det var
Okej, okay, det är så, det är en linkning till
för
det.
För jag vet att jag har en kompis som snackar om så här, hur han började så här speedrunna demot för att så här, verkligen mjölka
så mycket som möjligt.
Ja, ja, vad så långt han bara kan.
På tal om demo, det finns ett demo tydligen till det här Neo Cabs som jag nämnde precis. Oh, så det kan man gå in och pröva, kanske. Ja, men vi har spelat Tacoma allihopa. Och vi har även haft spelcykelträff om det. Vi var väl 8 personer eller någonting på det mötet. Men nu ska vi prata lite om det spelet. Det kom ut i augusti 2018. 2017, förlåt. Det kom ut i augusti 2017. Och sen kom det ut i maj 2018 till PS4. Mm. Så det var lite senare där till PS4. Och de som gjort spelet heter Fulbright. Och de gjorde Gone Home år 2013. Det är deras första spel. Det här Gone Home var ju typ den första walking simulatorn typ, som jag förstått det. Eller den fick en väldigt stor...
Inte första, men den som slog mest liksom.
Mm. Ja, men precis. Dear Esther var väl tidigare och lite andra grejer säkert också. Mm. Men den fick väldigt mycket uppmärksamhet då, och vann mycket priser och fick högt betyg och sådär. Tacoma då, det här spelet som är spelat, det är deras andra spel. Sen vet jag inte om de håller på med något tredje spel eller inte. Har ni sett det? För det har inte jag.
Nej. Ingen aning.
Har ni spelat Gone Home?
Mm. Ja.
Mm, det har ju inte jag gjort, faktiskt. Vad tyckte ni om Gone Home? Lite kort bara.
Gone Home tyckte jag var väldigt bra. Det var liksom, ja, men vad ska jag säga, det är, ja, men obviously bra environmental storytelling, för det är det de gör. Det är liksom det enda uppe nästan. Men också att så här, de fick till en ganska liksom rörande liten historia som man, ja, men man kände sig lite rörd av.
Mycket känslor.
Nej, jag håller med, det är så lagom smalt spel på något sätt. Att jag uppskattar att spelet gör det gör bra endast liksom. Mm. Inget mer, typ. Men gör det riktigt bra liksom. Det är bra.
I det spelet så utforskar man ett hus, eller hur, som är tomt på människor och bara tittar igenom olika dagböcker och sådär, eller hur?
Mm.
Exakt. Och fotografier och sånt. Och så får man en story utav det egentligen.
Precis, och det är ju din familjs hus. Du har just kommit hem från någonting, jag minns inte detaljerna, men du är hemma igen för första gången på rätt länge. Och ingen är i huset när du kommer hem.
Men det är inget skräckspel?
Nej, det är lite... De presenterar det nästan lite som ett skräckspel. Men nej, storyn i sig är väldigt vardaglig. Liksom.
Det kanske var lite så här, det kanske känns lite creepy ibland. Liksom, att det är lite läskigt. Liksom.
Ja, mest kanske så här, de första minuterna i så fall. När man inte har någon aning om varför ingen är i huset. Eller så där.
Man är ju ett tomt hus, ja, precis. Så det kan ju kännas... lite läskigt om man.
Ja, men jag tycker ändå att de här walking simulators brukar vara lite läskiga. Man går runt och bara tittar på grejer. Det känns som att snart kommer det hoppa fram någonting. Eller man ser någonting långt borta som rör sig och springer bort liksom. Lite så var det ju i Firewatch. Ett annat walking simulator-spel som vi har spelat med spelcirkeln. Och jag upplevde även att Dear Esther var så. Det spelade också ut i somras för övrigt. Och även What Remains of Edith Finch tycker jag också var lite creepy. Och även Tacoma, alltså, man är ju själv hela tiden. Det här, man är väldigt ensam i de här typerna av spel. Och det kanske kan vara lite,
exakt, lite creepy. Liksom. Jag tror det är ihop med att de ofta är väldigt tysta. Liksom. Ja. Det är som att vi förväntar oss att det ska komma en jumpscare bara för att det är helt tyst nästan. Liksom, så här. Vi kanske är förstörda av massa skräckfilmer eller något, vår generation eller någonting.
Ja, men typ. Ja, men då kommer jag också en walking simulator. Man går runt på en rymdstation egentligen och får ta del av den här storyn. Men det är ju lite annorlunda än Gone Home. Det är inspirerat av Sleep No More, som är en sorts teater eller liksom interaktiv eller immersive teater kallar de det i New York. Jag tror det finns en sån i Sverige här också som heter Satans demokrati.
Precis.
Ja.
Eller den fanns, den finns inte längre.
Nej, just det.
Det var en uppsättning i 3 delar som hände i Stockholm också.
Precis, och då Då är det ett hus som är full med en massa olika rekvisita och grejer, och som publik är man besökare i det här, och så sker det någonting inom loppet av några timmar kanske. Har du varit på den eller?
Mm, jag var på två av Satans demokratier.
Ja, och det sker ju en story i det här huset, men man kan ju om man vill bara gå in i ett rum och stanna där i det rummet hela tiden, och så missar man allting. Är det, ja, inte så?
Helt så fritt är det inte. Men Nej. Det är liksom, alla föreställningar var lite olika också. Jag tror att den första var nog den som var mest fri, och den missade jag. Men Okay. De jag var på var liksom så här: du kommer in och delvis leds, du får liksom lite scener nästan uppspelade för dig. Sen har de segment där det är nästan helt fritt, då du kan gå runt och utforska rum och så här, läsa massa notes på saker och bilden. Ja, men väldigt mycket så här, men walking simulator, environmental storytelling-aktigt. Och sen är det, medan man gör här, då brukar det finnas några skådisar som glider runt och gör sin grej också, som du kan liksom, du kan välja att följa efter dem och kolla vad de gör, eller så bara gå och göra din grej och sådär.
Men det som var skillnaden mellan det här och interaktiv teater, det var att som publik eller besökare är, kan man inte påverka storyn så mycket, utan man tittar mest, men man får gå runt och göra lite hur man vill. Så det kallas också promenad eller miljöteater.
Ja, verkligen walking simulator med ord.
Ja, men exakt. Och de hade ju, jag vet inte om den här Sleep No More i New York är den första liksom, men det är väl en väldigt känd sådan immersive theater. Och Fulbright ville ta ännu mer inspiration av den här typen av teater till Tacoma, deras andra spel då. Och de har till och med någon, det är någon som sjunger någon låt någonstans i Tacoma, som är en väldigt stor del av den här Sleep No More-grejen i New York då.
Ja, det är så pass influerat.
Ja, men verkligen. De hymlar inte med det någonting. Nej. Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that's all there is. Ugh, really. Och skillnaden på det här och Gone Home, det är att i den här rymdstationen så finns det ett AR-system, alltså augmented reality. Det här är ju framtiden, ska jag säga, år 2088. Och det här AR-systemet stoppar man in, om jag minns rätt, i varje öra.
Jag tror att snarare det är på varsin tinning, uppfattar jag det som.
Okej.
Men ja.
Ja, men det är mycket riktigt säkert. Ja.
Kopplar upp det till hjärnan helt enkelt.
Kopplar upp det till hjärnan, ja. Och då kan man, utöver den miljön man befinner sig i, så ser man saker som bara finns i den här datorvärlden då, som är placerade i den riktiga miljön då. Ja, egentligen då, augmented reality. Men den är väldigt avancerad jämfört med AR, hur det ser ut idag. Alltså hur långt AR-tekniken har kommit i vår tid. Så till exempel kan det vara att det finns en högtalare någonstans som spelar musik. Det är lite coolt tycker jag, för hur funkar akustiken då liksom i ett rum? Då måste den så här dator producera akustiken i det rummet också. Alltså det är ganska,
ja, för det är väl att de har ju liksom spelat in allt som händer på den här rymdstationen.
Ja, precis.
Men varifrån, ja, för akustiken förändras när den själv förflyttar sig.
Ja, just exakt.
Eller hur, det blir lite flummigt faktiskt när man tänker på vart är micken och hur förhåller den sig till akustiken?
Ja, då blir det mer som att de gör som när man gör, alltså så här, AR-systemet, ja, men fungerar liksom som när man bygger ett spel, typ att du har liksom ljudkällor och du placerar ut på en på koordinater i
just
världen.
Just det,
och sen så simulerar den det.
Och det är feasible liksom, att den skulle liksom i framtiden kunna identifiera att det här ljudet kommer därifrån, så när vi spelar upp det igen ska vi liksom simulera att det kom därifrån.
Ja, visst. Men i alla fall själv på det här rymdskeppet då, och besättningen har försvunnit, får man reda på. Man ska dit och undersöka vad som har hänt egentligen. Och då ska man via de här augmented reality-loggarna se olika segment, liksom timmarna, framförallt i alla fall timmarna innan man kom dit, eller innan besättningen försvann. Vad hände egentligen? Och då har man ett, liksom, upp, man kan spela upp de här olika segmenten då, och playa och pausa och spola tillbaka och sådär. Och det händer saker kontinuerligt på olika platser i samma rum, eller i samma lägenhet ska jag säga, men i samma del av den här rymdstationen i alla fall. Så det, man måste liksom spola tillbaks och gå in i ett, eller ja, gå in i ett rum och se en grej, sen spola tillbaks efter det och gå in i ett annat rum och se vad karaktärerna gör där och sådär. Och det finns olika, jag tror att det fanns 4 eller 3 olika segment av det här rymdskeppet som var liksom huvudsegmenten. Så det är ganska kort liksom, för varenda sån där segment är väl, jag vet inte, en halvtimme långa kanske, max.
Ja, det beror på vad du menar med en halvtimme långa. Jag tror att sammanlagt är de här scenerna som spelas upp är typ bara, alltså alla tillsammans är så lite som en kvart inspelat material tillsammans eller någonting. Mm. Men du, eftersom man spolar tillbaka så följer olika delar och sen också utforskar
miljöerna, ja.
Miljöerna så blir det, blir mer game time än att kolla på en kvartsfilm förstås.
Jo, men så exakt. Mm. Så själva miljöerna berättar ju en del också om de här karaktärerna och vad som har hänt och så. Det är inte bara ljudloggarna och deras holografiska kroppar som går runt och berättar storyn liksom. Och på den här rymdstationen då i alla fall så är det 6 personer som håller lite koll liksom, för det är någon mining station i närheten av månen. De håller egentligen bara koll så att allting hålls igång. Alltså att robotarna eller vad det är för någonting gör det jobbet de ska. Ja, en läkare, en AI-programmerare, en ledare typ, och så lite olika. De har lite olika roller då för att fylla någon sorts syfte där. Och det är också en AI som är väldigt viktig i den här, på det här rymdskeppet. Som har en mänsklig röst liksom, och som är lite som en levande varelse typ, egentligen. Mm. Ja, ni får gärna hjälpa mig, för jag kommer inte ihåg riktigt hur det var allting här. För att jag,
själva spelet?
Ja, det var länge sedan. Det var ju när vi började av sommaren vi spelade.
Nej, men exakt. Nej, jag minns inte jättemycket heller. Men...
jag spelade igenom lite igår i alla fall.
Ja, duktigt.
Yes. Nej, men ja, men jag skummade igenom lite, men jag körde mest, man kan ju spela om spelet med så här commentary på.
Ja, vad roligt.
Så det gjorde jag. Så då blev det mer att jag gick och kollade commentary grejerna än faktiskt spela om storyn och så, för jag kände inte att det är svårt att så här spela om spelet i syfte att refresha minnet, för det här spelet upplevs ju som bäst när man tar sin tid och går igenom och rotar i saker och sådär.
Verkligen.
Och nu vill jag bara liksom, ja, men refresha minnet, och då hade jag inte riktigt tålamod att hålla på så. Men kommentarloggarna var ganska kul ibland. Mm. Det handlar ju framförallt om mycket om hur de har gjort olika delar av spelet, vad de har tänkt, och också går de igenom lite så här karaktärerna och vad det är för karaktärer och hur de har tänkt med det och varför de är som de är.
Just.
Mm, ja, så lite mindre av spelet har jag i alla fall för att jag kollade det, delar av det.
Bidrog det någonting då? Tycker jag att det var intressant att spela igenom det lite grann igen på grund av de här commentary tracksen?
Blandat, vissa var ganska intressanta tyckte jag. Jag tyckte det mest intressanta var väl när de snackade om karaktärerna egentligen, de delarna. Typ det mest spännande commentary-ljudklippet var nästan när en av writersarna pratade om, det är en scen då Bert och vad hennes fru nu heter typ ska laga någonting som exploderar.
Just
de skadar sig lite. Och han som skrev det har till och med baserat det på en egen upplevelse han hade med en motorcykelolycka med sin fru.
Aha.
Och sen berättade om den, och det var liksom en ganska obehaglig historia om hur de hade blivit. Det var någon bil som hade åkt kört förbi ett rödljus och de hade blivit påkörda, flygda motorcykeln. Och han hade liksom legat någonstans med ett brutet ben och sett sin fru bara ligga utan att röra sig eller säga någonting längre bort. Mm. Och kunde liksom inte gå fram till henne för att han hade brutit ben.
Ja,
så de är båda helt fine nu, båda överlevde.
Men, ja,
men, ja, men så den, liksom, den delen av storyn var tydligen baserad på liksom, den upplevelsen.
Det är ju ganska sent i Tacoma också när den händelsen inträffar. Jag tyckte det var väldigt bra gjort, det kändes autentiskt. Generellt så tycker jag att det ser väldigt snyggt ut. Alltså de här holografbilderna av de här personerna liksom, från AG- eller AR-inspelningarna är väldigt snyggt gjorda. Alltså kroppsanimationerna och liksom små detaljer när de liksom går över någon liten sladd eller någonting så här. Det är ganska bra gjort alltså.
Det var en rolig kommentardel också, just angående hologrammen. Att det var en technical artist där som hade gjort kommentarer och haft en screenshot på toolet hon använde för att göra shaders till de här hologrammen. Och då har de använt Shaderforge, vilket är ett tool utvecklat av en kollega till mig. Som är, det är ett väldigt känt tool inom Unity Community liksom. Det är, jag tror det är det mest sålda toolet på Unity Asset Store liksom. Men det var kul att bara se att så här,
Ja, men generellt var det snyggt ändå tycker jag, det här spelet. Jag vet inte hur Gone Home var, men jag tyckte det här spelet var, det såg riktigt bra ut. Det var snygga miljöer, fina detaljer. Det känns nice att gå runt där. Det var ett bra FPS-närvaro också tycker jag. man kände sig lite som en del av den här miljön liksom. Oliver, du ser lite skeptisk ut.
Nej, men jag tycker det var, jag kanske inte skulle säga snyggt, men det var liksom höglägsta nivå. Det var väldigt liksom, vad ska man säga, välgjort i alla fall, måste man säga. Det var inte sexigt snyggt, det var bara bra gjort liksom.
Ja.
Men du vet, man är vissa grejer är ju så här, det ska se så jävla coolt och realistiskt ut. Det här var mer bara bra liksom.
Ja, men lite som typ Firewatch eller What Remains of Edith Finch, lite den nivån av snyggheten då.
Ja,
jag tycker det är fullt godkänt, alltså verkligen. Mm. Om inte ännu mer till och med. Men jag har inte spelat så mycket nya spel så här.
Ja. Nej, precis.
Men hur som helst, vi kan ju bara gå lite igenom lite snabbt vad som händer då. Det är någonting med att det här företaget som de jobbar för, det är väl typ att företag styr mycket av världen liksom i framtiden. Och det är ett väldigt stort företag som de jobbar för. Och de vill väl att robotar ska ta över ännu mer. De vill inte att folk ska behöva vara en del av de här stationerna liksom, för det är billigare för dem i längden.
Mm.
Och då får man reda på i slutet av, nu blir det väldigt mycket spoiler här, men det vet ni redan allihopa. De ska iscensätta att det sker en olycka på grund av den mänskliga faktorn.
Precis, ledningen, företaget.
Ja, företaget vill det. Liksom. Mm. Så det som sker på den här stationen är att de ska liksom dö och syret försvinner och massa saker. Men det är egentligen förprogrammerat sedan tidigare att det ska hända. För att det här företaget sen i media ska, och till politiker och så vidare, till beslutsfattare, ska kunna säga att ja, men det var den mänskliga faktorn. Därför behöver vi ta in robotar som gör det här jobbet.
Ja, och också framförallt säga att så här, ja, men det är för farligt för människor att jobba på de här källorna.
Ah.
Det skulle vara deras argument.
Precis. Exakt. Det är egentligen en ekonomisk fråga då.
Mm.
Som ligger till grund för det. Det är beslutet. Och det är ganska hemskt. De vill ju såklart inte att det ska komma ut i media att de har iscensatt sex människors död.
Nej, exakt.
Men den här AI:n då som jobbar på skeppet, eller som finns, är en del av det här, den här stationen, men inte skeppet, för det är en rymdstation. Den är ju lite som en varelse, den gör liksom grejer den inte får göra. Den visar dem liksom ett rum och ger dem en massa information mot slutet här när det börjar krisa och syret tar slut liksom och de är på väg att dö. Som den inte egentligen får berätta, för den har fått instruktioner om att det här ska du inte berätta för besättningen. Mm. Men den gör det ändå, det är så här klassiska den här AI-grejen liksom att ja, men det är ju inte bara en dator. Den är snäll och god och vill sina kompisar väl. Den blir liksom kompis med det här gänget typ. Ja, har blivit det under det året de har jobbat där. För de har varit där ett helt år, tror jag. Och de lyckas ta sig därifrån och åker till Jupiter. Typ första långa resan till Jupiter, tror jag det är. Ja, någon kollega till någon som lyckades fixa det. Och den personen man spelar som ska ta reda på vad som hände är ju ditskickad av det här stora företaget. Mm. Men det visar sig att hon inte är det, så den man spelar som då, utan hon är en del av en organisation som vill slåss för AIs rättigheter. Och det här blir beviset då för att det här företaget har betett sig dåligt, inte bara mot besättningen utan mot AI generellt. Så hon, huvudpersonen som man spelar som då, räddar den här AI liksom.
Mm.
Vilket de har gjort tidigare med andra AIs också.
Precis. Ja, hennes uppdrag från det här företaget, Venturis eller vad det heter,
just
är
just
att hämta AI:n så att de ska kunna ta den och wipa den liksom.
Ja, hon skulle till och med wipa AI:n för att den visste för mycket liksom.
Precis. Men hon har ju då, alltså hon är en contractor och så hon är ju anställd av det här företaget, men hon har ju sin ulterior motive att hon ska bara sno AI:n liksom, för att hon är från, jobbar för någon, ja, men, pro-AI-organisation som vill erkänna dem som sentient
typ,
beings.
Typ Amnesty, fast lite mer militant i framtiden för AIs.
Mm. Ja.
Och så det blir ett väldigt fint slut egentligen på hela den här berättelsen. För i framtiden styr företag världen mer eller mindre liksom, och man liksom tjänar in sådana här loyalty points till företag. Och ju mer loyalty points man har, desto mer möjligheter kan man ge till sin familj också. Så här. Ja, men då kan en son studera på ett bättre universitet och sådär, om man har varit en lojal anställd till ett företag i x antal år liksom, och visat att man brinner för företaget och vill företaget väl och sådär. Så det är inte bara monetärt liksom i framtiden, utan man får fler möjligheter i samhället av lojalitetspoäng snarare än kanske intjänade pengar bara så.
Mm. Just det. Det låter hemskt.
Vill du säga något mer egentligen om storyn eller karaktären eller sådär? Det är ett ganska kort spel egentligen.
Mm.
Vilket är en av nackdelarna typ.
Exakt. Jag tycker också det. Jag tycker också det är en nackdel.
Mm.
I slutändan blir för mig ingen karaktär gör riktigt intryck på mig för att det är lite för kort liksom. Lite för många karaktärer. Om vi säger att Gone Home Jag vet inte om det är längre eller kortare, men om vi säger att de skulle vara lika långa så fokuserar Gone Home på en mindre. Vi fokuserar på två karaktärer i princip, alltså så här.
Mm.
Medan här blir det bara, ja, vad ska man säga?
Lite rörigt nästan, eller?
Ja. Mm. Fan heter det? Något utblandat. Wishy-washy, vad heter det? Ja.
Jag tycker ändå det är liksom karaktärsporträtten de gör bra. För hela huvudstoryn är inte så märkvärdig. Alltså, det är ganska standard sci-fi capitalism stuff. Men de har lagt väldigt mycket liksom arbete på att, jag menar, att skapa de här karaktärerna och bygga upp dem. Ja, men det är väl väldigt mycket det här att det krävs liksom rätt mycket tålamod som spelare att verkligen kolla på saker mycket för att få den liksom tydliga bilden av de här karaktärerna de ska försöka skapa och deras relationer till varandra.
Ja, man kan ju verkligen förhasta sig förbi spelet ganska snabbt, men det handlar ju om att titta på detaljerna och undersöka miljön och läsa olika saker lite mer noggrant.
Precis, ja, man får ju ut möjligt mycket mer av det här spelet om man verkligen tar sig tiden och gör allt det här.
Mm.
Sen är väl inte det liksom tillräckligt mycket av en hook för många.
Det finns ingen mer belöning än så.
Nej.
Alltså, belöningen är att man får reda på mer om, ja, världen eller karaktärerna. Mm. Inte att man får 10 poäng eller något nytt svärd eller liksom.
Kan få lite achievements här och var. Men...
Ja, just det, just det. Jag körde nog på GOG så jag fick inte några achievements.
Ajajaj.
Men jag tycker att det är kul att spela ett sånt här spel som porträtterar framtiden. De drar referenser till liksom något som heter Tibetan Genocide år 2052. Och de har liksom...
Just det.
Det är så här kul framtidsmat. Inte bara att det är rymdmat utan att det är framtiden också. Allting är typ veganskt. Det finns så här beef chili vegan gjort på soja. Liksom. Det var en massa såna grejer.
Ja, de har ju tuber som producerar alltså lab-grown meat.
Exakt,
också.
Odlar kött.
Ja.
Liksom.
Ja, det är skitkul. I den här växthuset eller vad det är. Som den här killen från Tibet faktiskt. Han är botaniker på skeppet då. Det är hans roll. Där odlar han en massa olika växter och som du säger också kött i olika tanks liksom. Och det är kul att se sådana när de liksom, ja, försöker tänka hur ser världen ut om 60 år typ. Det tycker jag är intressant alltså. Jag hade gärna sett mer av det spelet bara. Det var lite för lite såhär, hur funkar egentligen samhället? Men det kanske bara för att jag är intresserad av det specifikt, alltså personligen, att jag tycker det är kul att veta hur tekniken påverkar kulturen och vice versa. Men det de gjorde var bra, förutom typ att det var en massa mynt, men jag fattar inte vad mynt har att göra i framtiden. Alltså cash liksom, alltså vanliga kontanter.
Jag vet inte, var inte de mer så här souvenirgrejer folk hade liggandes? För det var väl en loyalty point som var den stora valutan typ?
Jo, det kanske var så i och för sig. Men jag tyckte ändå att det var lite mycket mynt. Jag förstår inte vad fan är det. Men jag brukar inte ha mynt.
Nej, men det måste
liggandes.
Ju vara något speciellt och något helt annat för dem.
Men det förklarade de inte i alla fall. Det var
inte alls
konstigt.
Med pengar att göra nästan.
Nej, det kanske inte har med pengar att göra alls. Det stämmer ju. Men det förklarade de inte.
Nej, just det.
Ja, men det är också kul. Det känns lite som ja, men ni vet, Mass Effect när man går runt på skeppet och bara pratar med alla sina, med, liksom, ja, sin besättning. Det var lite den känslan tycker jag. Fast här pratar man ju inte utan man kollar ju på vad som har hänt förut. Så det är inte riktigt samma, men det var lite så här.
Ja, man observerar mer än man är inte själv liksom där.
Nej.
Men ja, verkligen.
Men det är en fin och rolig del av Mass Effect att gå runt på ett skepp och lyssna vad alla gör typ och sådär. Och det var lite, jag fick, när spelet var som bäst kände jag lite så också. Men du är inte jätteimponerad av karaktärerna, Oliver? Eller?
Nej, jag tycker faktiskt inte det. Jag menar, jag läste alla meddelanden och grejer, men jag vet inte, de nådde inte mig på något sätt. Varför vet jag inte, ibland är det ju bara så liksom.
Jag tycker att det här spelet var lite djupare än till exempel Oxenfree typ, alltså om jag får jämföra med ett spel vi har spelat tidigare.
Just det.
Där tar man ju beslut i dialogerna liksom och liksom är en del av berättandet på ett annat sätt. Men det kändes lite mer naturligt här. Jag köpte liksom de här karaktärerna väldigt mycket. Alltså som människor. Jag hade inte blivit förvånad om det var riktiga människor. Typ. Men det är det ju inte. Men det kändes väldigt verkligt.
En kul grej med upplägget är ju också att du får se ganska många av karaktärerna liksom, när de är ensamma liksom, ibland. Och hur de beter sig då. För annars i spel ser man ju nästan bara interaktioner mellan karaktärer.
Ja.
Och här var det ju, eftersom du har den här inspelningen på alla samtidigt som gör sin grej, så var det ibland att folk gick iväg. Vi såg någon person som liksom gick iväg och typ hade en panikångestattack och fick snacka med AI:n för att lugna sig. Och några andra karaktärer som också hade lite liknande, så här bara gick iväg för att han var frustrerad över någonting.
Mm, det var samma tillfälle tror jag i spelet.
Var det så pass tror jag?
Ja, kanske.
Ja.
Just det.
Men och sen, man gick in i deras liksom, private quarters, och då var det så här loggar från mycket längre sen än några dagar. Och då fick man också se vad de gjorde i sina rum, liksom, vilken musik de lyssnade på och sådana saker.
Mm.
Och ja, också och miljöerna, vilka böcker som var framme och sådär.
Just det.
Det gjorde de bra tycker jag, men böckerna var unika för de olika rummen. Till exempel i What Remains of Edith Finch var det ju samma bok överallt i hela spelet som, som fanns. Liksom. Men här gjorde de en verkligen grej av att så här, det här är den här personens rum, och då gör vi den här personens rum unikt nu. Även om innan den här personen flyttade in såg det likadant ut, för det är en tråkig, steril rymdstation. Men man såg att de hade liksom bott in sig där under det senaste året, och det tyckte jag de gjorde väldigt bra.
Det är extra tydligt i det lesbiska parets rum. Att,
ja, precis.
För det är ju ett... enmansrum från början. Alltså så här, för det är ju, den här rymdstationen är ju bara gjord för att så här, men alla ska ha varsin. Men de har ju liksom verkligen krämat in grejer och gjort det till deras gemensamma istället.
Mm. De har ju fått varsitt rum också, det här paret. Men det ena rummet som de har fått, det har liksom hela besättningen tagit som så här storage room istället.
Mm.
För att det är ingen som bor där ändå. Så där finns det inte så mycket grejer att titta på. Liksom, för det är ingen som har bott där. De har bara slängt in en massa lådor och skit som de inte behöver typ. Det var också en rolig detalj faktiskt.
Mm.
Jag kände mig också lite så här mäktig med det här spolsystemet. Det var lite så här skön kontrollkänsla. Det gick väldigt smidigt och snabbt. Man kunde spola fram och tillbaka. Så ofta i såna här dialogbaserade spel, när det är mycket röster och så, och inte så mycket subtitles, då brukar jag ibland så här missa något ord, eller liksom, kanske zona iväg och missa någon mening. Men då kunde man i det här spelet bara snabbt spola tillbaka, och så fick man höra det igen.
Mm.
Det var väldigt bekvämt för mig som har en tendens att zona iväg lite ibland.
Ja, det var väldigt tacksamt faktiskt.
Ja, om man ville liksom spola snabbt förbi någonting kunde man göra det och, så här, och pausa ibland och titta på något objekt liksom i rummet som hade betydelse för vad de pratade om i det tillfället idag. Så.
Mm. Liksom, de gör också så att det känns inte ansträngande att ta till sig all dialog, vilket kan vara ibland i andra dialogsystem där du kanske måste upprepa lite dialoger för att ställa en specifik fråga eller så här, gå tillbaka till att du måste så här, verkligen gå igenom, upprepa saker på ett sätt som kan vara störigt. Men så här var det så lätt att så här, om du följer en karaktär som i mitten av liksom den här scenen kommer in i huvudrummet där du kanske har lyssnat redan, så ska du så lätt bara spola vidare och sen fortsätta följa den karaktären.
Ja, men exakt.
Utan att det känns som att det blir störig upprepning.
Mm. Jag tycker ändå att de hade på något sätt att de tar Walking Simulator-genren lite ett steg längre. Det är inte revolutionärt, så ska jag inte påstå, men det känns fräscht och nytt. Sådär. Walking Sim brukar vara lite mer statiskt. Det här var som att titta på en film fast interaktivt på något sätt. Ja, det var en cool upplevelse ändå. Jag har inte sett det i något annat spel efteråt eller sådär.
Nej, jag tror det är ganska eget. Det är verkligen interaktiv storytelling. Att såhär, det är en teknik du inte skulle kunna gjort i något annat medie riktigt.
Nej. Precis, just på grund av den här spolfunktionen då. För man kan ju göra, som vi pratade om tidigare, en teaterpjäs. Men då missar man ju saker om man inte befinner sig i det specifika rummet just vid det tillfället.
Plus att det funkar väldigt bra i den låren. Alltså,
ja, verkligen. De
som
sätter in det.
Det är som ett framtidskoncept, att man köper ju det helt i
precis.
Den kontexten. Liksom.
Ja, jag tycker att de hade utforskat den tekniken väldigt bra i det här spelet. Mm. Och liksom fått ut det mesta av det. Det var inte som att man hade missat någonting eller att... Ja, det kan säkert bli bättre, men även jag tyckte inte att det kändes som att det skulle kunna ha varit bättre i det avseendet.
Nej, verkligen. Samtidigt, om man vill vända på det bara för att testa det, alltså vara kritisk mot det också, så är det ju väldigt icke-revolutionerande att ha en sån uppspelningsfunktion i spel. Alltså många stora spel har ju det som ett moment, fast inte alls lika välgjord.
Nej.
Men att den idén finns, att man får se vad som har hänt vid en plats på olika sätt.
Ja, men exakt.
Alltså i The Division så är det någon väldigt lik det, att man får se också något hologram. Det är också någon sån framtidspryl liksom. Och jag vet inte, men väldigt många stora spel liksom.
Ja, men till och med så här Bioshock har ju så här minnen som spelas upp liksom,
ja,
för han blir, personen man spelar som blir psykiskt sjuk av för mycket av den här materiegrejen som man stoppar in i armen liksom.
Ja, men just det, ja. Och i Witcher så är det typ man ser spöken, tror jag.
Ja, precis, det gör man i Witcher 2 och sådär också.
Mm. Så den grejen finns ju som koncept, men här gör de ju det fast väldigt bra istället. Alltså de lägger allt grut på det och gör det.
Men jag tycker det är kul ändå att de tar en idé och fokuserar väldigt mycket på det och tänker liksom, hur ska vi utveckla den här idén på ett sätt som gör att det kan rymma sig för ett helt spel.
Mm.
Det behöver ju inte vara, det, men som jag sa, det är inte revolutionerande, men det, de tar ju en idé till en ny nivå på något sätt. Så det tycker jag är beundransvärt.
Ja, det var nice att lyssna lite i kommentarloggarna till spelet, att de snackar om så här, hur svårt det var att skriva scener när saker händer, eftersom allting måste hända på samtidigt på olika ställen, men ändå synka på ett bra sätt.
Just
att det blir inte alls som i, om du regisserar vanlig, om typ filmer, så att så här, om någon karaktär ploppar upp mitt i en dialog med en annan karaktär, det är så här, om det är så du har skrivit det, men nu måste du ta hänsyn till liksom vad den här karaktären gjorde innan, vad den höll på med, och få allt det att flyta ihop naturligt.
Mm. Måste ju tajma bra mot varandra.
Precis.
Två olika dialoger som sen ska mötas på något sätt.
En grej som var lite spelig, liksom, typiskt spel, det var den här, man skulle ju samla olika loggar typ, eller loggböcker till olika karaktärer i olika rum för att kunna komma vidare till nästa rum.
Just det.
I en del av liksom filmen, eller den här som man spelade upp då, AR-filmen, så kom det upp en så här liten holografisk typ internetsida. Och om man tryckte på den, har jag för mig, då fick man en liksom poäng typ, och man skulle ha kanske 4 poäng per...
Jag tror inte du måste göra något av det här egentligen.
Är det så? Kan man komma vidare ändå?
Ja, för nu när jag skummade igenom igår liksom, då tror jag... För det de har gjort för att liksom lite tvinga dig i spelet att gå och lyssna på audiologgar är ju att du har så här, om du lägger in din typ så här padda slash laptop-grej som ska ladda ner massa data om AI:n. Jag tror det var bara att så här, den fylls, blir klar om du har kollat till slutet på de huvudloggarna för det området, vilket bara är typ 2 stycken per område.
Jag trodde man skulle samla upp de här privata liksom, internetfotografsidorna.
Det är bara helt frivilligt att så här, du kan läsa vidare, se lite chattloggar och sådär mellan karaktärerna eller ibland artiklar.
Just det. Vissa hade en jobbdator också där det kunde stå lite grejer. Jag tycker de grejerna var lite röriga i spelet. Det skulle ju vara så här, många bokstäver var utbytta till symboler och så, för att det, liksom, det skulle visa på att det skeppet var det ostabilt. Liksom. Och vissa artiklar gick inte att trycka in på, då var det bara så här error typ. Men det var lite mycket sånt tycker jag, det var lite struligt. Det här har varit bättre, jag hade tyckt varit skönare bara om jag hade fått läsa lite mer.
Jag tror att det skulle varit mycket struligare om de inte hade alla de här glitcherna, för då skulle det vara så jävla mycket info istället. Jo, alltså, de har ju gjort det här för att begränsa vad du behöver läsa, så att du verkligen bara får det viktiga och sen kan du strunta i resten.
Jo, men alltså det var ju, jag tror att det var 4 åtminstone artiklar man kunde gå in på per liksom internetsida, som holograf internetsida eller vad jag ska kalla det. Men det hade kanske kunnat räckt med 2, och så hade de bara kunnat, de 2 hade kunnat funka, alltså bara. Varför skulle man trycka på 2 eller 3 till som inte funkade, och där det bara stod en massa tecken och man inte fattar någonting. Alltså det kanske hade kunnat varit så här och där, men det var lite mycket sånt liksom.
Nej, jag rådde med, det blev lite speligt just den grejen att det skulle vara, det skulle se ut som att de hade tappat massa information, men man såg ändå det man behövde för spelet. Alltså förstår, det var nästan lite för convenient för spelets skull liksom, för att jag skulle typ köpa det, men samtidigt är det ju ett spel, det är ju alltså, det är så det funkar ofta liksom.
Precis. En annan grej jag tyckte var lite rolig var att de här systemen som man tryckte sig in på, alltså olika sociala medier eller vad man ska kalla det, fast i framtiden liksom, och även reklamen i spel, för det var ju reklam här och där också, framförallt när man åkte hiss till de olika delarna av rymdskeppet. Det var så himla väldesignade allting, alltså de här sociala medierna delarna var liksom, de var så enkla att trycka runt i, och det fattar jag, det kan inte vara lika avancerat som Facebook, för det var jobbigt liksom. Men också att reklamen var så himla så här fint, grafiskt fin och sådär. Alltså reklam redan idag är ju så jävla jobbig och hemsk och bara in your face liksom. Och spela på alla de här reptilhjärna grejerna, tänker jag liksom. Det är så himla psykologiskt genomtänkt. Och om 60 år så där, det var ännu mer så. Men då var det som att de hade i spelet gått tillbaka till sen 50-tals kultur liksom kring reklam. Det var så ganska mysigt och lite så här vackert liksom. Och det kändes inte jätteverkligt tycker jag. Och också att de här sociala medierna var liksom så ganska så simpla, basic, man förstod liksom vad man skulle göra. Alltså jag fattar ju syftet till det, man kan ju inte spela ett spel där det presenteras sånt skitavancerat liksom. Men det var också lite, känns lite overkligt på något sätt då. För jag antar att så här motsvarande Facebook eller vad det kan vara i framtiden är bara ännu konstigare än vad det är idag typ. Ännu mer funktioner och så här, liksom det är ju, världen utspelar sig ju mer och mer digitalt för varje år som går, tänker jag. Som 60 år borde det vara ännu viktigare vad man gör där, och alltså finns det mer valmöjligheter där också. Men det, jag fattar att de inte kan hålla på och porträttera det. Det blir för jobbigt liksom.
Nej, det är svårt. Men det är spännande det här med reklam också. För det känns som att man till slut blir resistent nästan. Liksom. Jag skulle ändå köpa om det kommer någon sorts motreaktion mot reklam. Att det som vi kallar för vanlig reklam nu inte funkar eller någonting. Liksom.
Ja.
Det händer ju redan nu att reklam maskeras som icke-reklam. Alltså influencers, mm. vet, hela den grejen att... Det är mer så reklam funkar nu ofta, eller hur? Mm. Vi går ju emot det, grilla reklam, att man ska tro att det är på riktigt, typ, att ja, någon faktiskt tipsar om någonting. Ja, mm. för att man blir lite reklamresistent. Liksom.
Mm. Ja, men kanske det. Det kanske bara är en så här motreaktion liksom, ja. Mot början av 2000-talets
ja, men precis.
Reklamhets.
Ja, ja någonting ja. Sånt händer i alla fall. Sen vet jag inte vad om det landar i sån mysig 50-talsreklam liksom, men nej. Det vore lite nice.
Ja, men bra spaning, bra observation. Har ni några bästa tillfällen, några bästa moments i det här spelet som ni tyckte var extra nice eller någonting bara med spelet generellt som ni uppskattade väldigt mycket?
Ja, jag tyckte nog den låten hon sjöng på som förmodligen var från den interaktiva pjäsen då.
Just det, från Sleep No More.
Ja. Ja, jag tyckte den var jävligt nice. Jag tyckte hon sjöng fint och det var en härlig låt.
Hon
spelade gitarr, eller hur?
Ja, väldigt duktig sångerska. Ja, gitarrist också, det var väldigt snyggt.
Jag fick bra feeling av det.
Men det var som en liten minikonsert för man kände sig som publiken till en liten mysig minikonsert tycker jag. Det får man inte vara med om i spel så ofta.
Mm. Mm. Ja, men precis. Så det tyckte jag var nice. Det är också bara att utforska upp. Jag tyckte styrkan var ju det att det var liksom i framtiden och de porträtterade det bra via små detaljer. Liksom.
Mm.
Så nu snackar man liksom att det är kul att ta upp ett paket på vad de äter och läsa om det. Liksom.
Just det, på tal om sådana här plocka upp saker, det var en till grej jag upptäckte i kommentarloggarna, att de har ganska mycket QR-koder i spelet. Och alla de kan du ju scanna och få lite mer information.
Nej, okay.
Och de flesta är så här lite medlösa. Men typ så här, jag hittade någon så här, men lådor, någon som hade beställt saker från någon internetsida. Mm. Och så kunde du liksom scanna den QR-koden och få lite extra shipping-info om så här, det här adressen och sådär. Det var bara väldigt kul detalj. Att det är verkligen utanför spelet till och med. Du måste ta en telefon och scanna det.
Det är interaktivt på riktigt.
Ja, verkligen häftigt.
Det var också de sa att de medvetet la in rätt mycket QR-koder för att de vet att det är bara en sån här större grej som ingen gillar.
Sant.
Ja, men jag gillade väl också. Jag minns när man började gräva lite i den här läkaren eller doktorns förflutna.
Just det var lite en easter egg, eller hur? Det var lite svårt att komma fram dit.
Ja, jag skulle inte kalla det easter egg, men det var lite klurigt att liksom få hela den bilden. Men basically var det väl att hon jobbade nu på den här studiestationen, vilket var så här basically nästan ett straff för att hon hade tidigare som läkare varit med om gjort en operation och någon hade dött. Och hon hade bara följt instruktioner från en AI, men de här stora företagen vill liksom få henne att erkänna att det var på grund av mänskliga faktorn som den här dödsolyckan hade skett, medan hon egentligen inte hade gjort något fel, utan hon bara följde procedure. Och hon vägrade erkänna det, och därför har hon liksom nästan blivit utlyst till den här rymdstationen. Liksom.
Hon förlorade en massa loyalty points då, säkert. Ja. Vi fan haft det på lite.
Och så här fick knappt utöva jobb som läkare längre. Liksom. Dels var bara det nice. Det var en nice backstory. Och hur man hittade all den här infon var rätt spännande. Det var liksom, man fick rota rätt mycket så här, hitta lösenord till ens datorer och grejer på att, men ganska kul på sig. Nu minns jag knappt detaljerna för det var så länge sedan, men det var inte så där ofta typ när du ska logga in eller så här, hitta en kod, och det brukar vara bara så här, man hittar en post-it där koden står. Men det var liksom, du var tvungen att liksom hitta information på rätt mycket olika ställen och själv se samband för att liksom verkligen få låsa upp allt du behövde för den här backstoryn. Och det var kul.
Är du Alex?
Ja. Nej, men jag tänkte på just det där tillfället som Leo nämnde nyss. När doktorn Sarah, tror hon hette.
Sarah.
Ja.
Just det.
Hon fick ett litet nervöst sammanbrott. För de hade ett möte tillsammans i närheten av det här växthuset. Hela gruppen liksom. Hur de skulle gå tillväga för att undvika att dö liksom, när den här händelsen inträffade. När syret började ta slut långsamt. Liksom, och så. Hur ska de fly och så vidare. Vilka medel de har. Och så. Och det verkade som att det var ganska kört. Typ. Då blir den här botanikern, då, han från Tibet, han blir liksom väldigt... Liksom, han tycker att det blir för mycket, det blir så här för mycket från honom. Så han går iväg bara mitt i samtalet typ, och går ner i sitt privata rum. Och, och stå liksom och så här, åh fy fan, hur ska man göra med det här? Alla kommer dö typ och så. Och jag tror att hon, doktorn, försöker vara lite så här hjälpande hand från honom. Hon är så här, men vi försöker klara det tillsammans. Hon försöker liksom, för hon är väl säkert, hon har den rollen också, hon är doktor på skeppet. Hon ska liksom hålla samman så här, om det är någon som inte bara har fysiskt svårt utan psykiskt svårt också. Men hon lyckas typ inte riktigt, utan han den här killen från Tibet, vad han nu heter, han har en son liksom, som har varit rädd för att han skulle åka till den här stationen och rädd för att han ska dö, och nu vet han att han ska dö snart och han blir så här, vad ska jag säga till min son? Och så här, det blir för mycket för honom helt enkelt, och doktorn lyckas inte få honom att känna lite hopp eller optimism. Och det i sin tur blir för mycket för den här Sarah, alltså doktorn. Då blir hon så här, ja, går iväg och får ett nervsammanbrott liksom, och börjar så här hyperventilera och typ gråta eller någonting. Och då hjälper den här AI:n henne från den här känslan. De ska räkna till 10 tillsammans och blunda och visualisera olika saker och sådär.
Mm.
Och det är så jävla fint bara, hela den där, hela den scenen är så fin. Från att de har det här gruppmötet till att Odin, datorn eller AI:erna hjälper Sarah att bli lugn igen liksom, och känna sig närvarande och återfå känslan av kontroll.
Det är också, visar upp mycket, ja men, den här AI:ns och hennes relation. För det känns också när de gör det här att liksom, det här är något som hänt förut.
Ja, visst.
Att de har liksom haft liknande situationer.
Mm, precis. Och den här AI:n har ju blivit en vän för henne framförallt, förstår jag så. Men också den här AI-programmeraren, en av de här två tjejerna som var ihop med varandra. Hon jobbade med den här datorn. Liksom. Det finns olika kategorier för hur en AI ska vara bra eller så. Och en kategori var typ, jag vet inte, känslor eller någonting. Jag kommer inte exakt ihåg hur det uttryckte spelet. Men lite mer att ta initiativ själv och sådär. Och inte bara följa vad alla människor säger. Och den hade hon jobbat på ganska hårt, den här AI-programmeraren, så att datorn hade blivit liksom duktigare på det, mer självständig och mer, ja, mänsklig skulle man kunna säga. Man kände att datorn hade utvecklats och blivit det mer och mer, och det kanske var därför den hade kommit så nära, ja, framförallt Sarah då, i slutet av deras vistelse på Tacoma-rymdstationen. Så det var så här, jag blev så himla rörd när den där scenen spelades upp. Tyckte det var så himla bra, och det var då jag bara så här bestämde mig för att säga, men det här spelet är fan fett bra alltså. Det gör väldigt bra.
Mm.
Och kort därefter var ju spelet slut, och det kom inte några fler såna här tillfällen, eller som var ens i närheten för mig i alla fall, så som det var. Så att jag vet inte riktigt, det var lite downer alltså.
Mm.
Ja.
Det var det bästa och det sämsta.
Exakt. Vi har snackat lite om vad vi tyckte var mindre bra egentligen, men vi kan ju bara ta det om det var något mer som ni tänker på som var lite konstigt eller lite så här dåligt med det här spelet. Vill du börja, Oliver?
Ja, men då kan jag fortsätta på det du sa, att det en sämre grej var kanske just att det inte hände igen. Alltså att, som jag pratade om, att jag tycker alla karaktärer fick lite för lite tid, typ. Även om de var välskrivna, så jag hade nog behövt lite mer på något sätt, tror jag. För ofta är det ju bara det som gör att man känner liksom medlidande för karaktärer, det är ju bara tid ofta liksom. Ja. Alltså det är därför man gillar seriekaraktärer så mycket, för man har fan kollat 3 säsonger med dem liksom.
Ja, men exakt.
Alltså ibland, det är ju så enkelt nästan, ja, ofta.
Visst.
Så det är väl typ det.
Du då, Leo?
Jag kommer inte på något som var så här utstickande dåligt egentligen, men lite överlag är så här helhetskänslan kanske inte jätteball liksom.
Storymässigt eller liksom hur det, eller mer gameplay så här, hur allt presenteras i slutändan nu?
Nej, jag vet inte, jag tänker mest bara att helhetsintrycket är i slutändan inte så spännande. Det är inte jätteminnesvärd spelupplevelse liksom, i alla fall för mig. Även om jag inte riktigt känner att jag kan peka på liksom vad det riktigt är som inte håller liksom måttet riktigt.
Ja, just det. Nej, det kanske bara är så. Det är generell liksom känsla. Det kan ju vara, för det är faktiskt en grej som jag tycker är dålig. Det är ju faktiskt just slutet, nästan storymässigt. Alltså att det är lite för den här chefen då, som ska offra de här. Han är lite väl dålig på att dölja att han gjorde det här, att han ska liksom offra dem, att han ska ha med deras rymdstation.
Det är väldigt märkligt.
De klarar sig också. Alltså ja. Så att Det är dåligt på många sätt.
Ja, det är väldigt märkligt att de har ett helt rum, alltså ett fysiskt rum i rymdskeppet som är ägnat åt att förklara vad det är för ondskefull handling det här företaget och framförallt den här chefen har hittat på.
Mm.
Det är så här, varför ska det finnas ett rum med typ fyra olika datorer som beskriver vad problemet är?
Ja.
I på riktigt kan det inte bara hända och sen så är det till helvete liksom.
Mm.
Det är verkligen så här James Bond-antagonisten som ska beskriva varför den personen är ond, och medan personen gör det så går allt åt helvete för den.
Ja, det är lite för bra liksom.
Ja. Jag tycker att jag köpte den då helt okej. Det är liksom, de har ju etablerat väldigt tydligt att exakt allt på rymdstationen loggas hela tiden. Det här visar sig, det är ju loggar, alltså konversionsloggar mellan AI:n och några representanter för företaget som är liksom det som avslöjar hela skiten. Och det är så här, jag köper ändå att det skulle, att allt det skulle loggas. Och sen var ju deras plan att ta AI:n och wipa den, men sen blev det ju inte så.
Mm.
Sen, jag vet inte, jag tycker då det här liksom rummet med den stora revealen liksom, jag tycker jag kan liksom ge dem den liksom konstnärliga friheten att ha ett sånt liksom crescendo för storyn. Att, så här, jag tycker inte det förstör min upplevelse så mycket, att det är lite väl tydligt att, jag vet inte, att bara att det rummet ska exponera backstoryn.
Ja, precis. Jag skulle dock säga, om jag var den chefen skulle jag typ wipat AI:n direkt liksom, för att det är så stort brott.
Jo, men då skulle inte hela storyn funka.
Nej, precis. Liksom. Det är ju ett spel. Så ja. Man måste ju kunna köpa lite sånt.
Ja, men visst.
Men jag tror också hur de presenterade att jag kände mig lite fördummad liksom. För jag tyckte det var så länge så här, det var typ fyra olika konversationer typ så här, och någon tidningsurklipp eller någonting, vad fan det var.
Ja, det var väldigt, ja, men jag hade också verkligen fattat grejen innan de beskrev det fem gånger till.
Exakt, man kände lite så här skriven på näsan eller vad det heter.
Ja.
Jag vet inte.
Alltså jag fattade grejen med inspelmekaniskt att det behövdes, för det var ju ändå en häftig känsla att gå in i det här rummet som var lite weird liksom, där de här stationerna med den hemliga infon fanns. Men ja, det hade ju varit tråkigt om det bara hade varit en liksom källa i någon så här dator bara som man såg någonstans som beskrev det kort och sen var spelet slut typ. Kanske.
Ja, nej, precis.
Det jag kan hålla med Leo liksom, men visst, absolut, det kändes mindre autentiskt på något sätt då. Men det är väl, det finns alltid sån här kryphål i både filmer och spel, känns det som att det är lite weird med storyn liksom, att det här skulle kanske inte kunna hänt på riktigt, men det ger en narrativ effekt.
Men det är också att man, om de är tillräckligt skickliga kanske de hade kunnat lösa det på något sätt, men det är svårt att se den lösningen nu liksom.
De diskuterade säkert en del, kan jag tänka mig. Jag vet inte, har du lyssnat på kommentarer någonstans där i slutet?
Eller? Nej, jag spelade inte så långt.
Nej.
En annan grej som var lite rolig var att det var en snubbe som hade spelat slutet på spelet, ja, och sett att liksom, det här rymdskeppet som huvudpersonen kom dit med, innan den åker iväg ut mot stjärnorna så åker den in liksom bakåt, in i liksom rymdstationen. Och då trodde den här killen på nätet att huvudkaraktären tog självmord. Alltså bara körde in sitt skepp in i rymdstationen, förstörde alla bevis och allting, och alla liksom AI som hon har räddat tidigare och den här Odin AI på skeppet.
Yeah, nice.
Och bara så här, ingen beskrivning alls, bara okej, hon tog självmord, förstörde allting.
Han var så sur också, jag tyckte det var så dåligt. Han bara, fan, jag tycker det är sämst.
Ja, han var så här, det är ingen kul att skoja om självmord och så här, började ranta om det liksom. Det är ingenting man liksom behandlar på det här sättet. Nej, så här. Han var liksom, han var så här förlämpad och kränkt liksom. Men det var ju bara för grund av den här, jag antar att det var någon glitch när han spelade, typ att det såg ut som att rymdskeppet som han satt i åkte bakåt istället för framåt eller någonting. Jag vet inte om det är så för alla faktiskt. Jag kollade inte det själv när jag spelade.
Det är inget jag uppfattade när jag spelade i alla fall.
Nej, jag uppfattade att hon bara åkte därifrån. Det är också fint att den här Odin får ett val där. Typ att vill du åka med skeppet och bli en del av den här världen med fria AI. Typ. Det finns någon databas någonstans där en massa fria AI som har blivit fritagna från stora onda företag leker fritt. Typ. Odin bara så här, ja, det vill jag. Typ, så här, det är så gulligt.
Nice. Ja, det var fint. Faktiskt. Ja. Det var fint slut.
Men ja, jag kan ju gå igenom lite snabbt vad jag tyckte var lite dåligt. Det var typ en teknisk grej som jag egentligen störde mig på lite. Det var det här med ljudet som jag var lite skumt ibland. För man var tvungen att gå ganska nära karaktärerna när de pratade för att höra vad de sa. Om man gick, ibland när man gick ifrån dem typ så här en meter eller två meter bara, så försvann typ ljudet.
Mm.
Det var som att man var tvungen att liksom stå precis framför dem eller någonting för att höra vad de sa. Vilket var lite så här weird bara typ. Men det var en detalj egentligen. Annars var det väl som Oliver snackade om, det här med att det är för kort och man hinner inte riktigt lära känna allting och få någon grepp om det. Och det lämnar inte jättemycket, som Leo sa, intryck på mig heller. Som vissa andra spel lyckas hinna göra egentligen.
Ja, men precis. Jag håller med. I slutändan så är det någonting som typ saknas. Det bygger upp det så bra tycker jag, och det finns mycket där. Men det, ja.
Verkligen. Mm. Ja, om vi inte har något mer att säga om det så tycker jag vi kör en kort jingle. Fortsätt snart. Ja, så här i slutet av spelcykelmötena och även nu tänkte att vi kunde bara prata lite om symbolik och om det finns något mellan raderna i spelet eller något samhällskritik eller sådär, vilket jag tycker ändå att det är ganska uppenbart i det här spelet att de har berört sådana typer av ämnen.
Ja, en grej, loyalty points är ju tydligen en grej som börjat hända redan också. Så det är något som vissa företag redan kör på. Och det tror jag inte de visste när de skrev storyn till det här, utan jag har folk tydligen tweetat till dem i efterhand. Bara, det här händer redan.
Ja, fy fan. Oh, sjukt. Ja. Har du något exempel?
Nej. Tyvärr inte. Men alltså, det är redan en grej liksom.
Det är ganska tydligt i det här spelet att, som en känga mot liksom loyalty points eller i längden en utökad kapitalism där företag får ännu mer frihet och ännu mer beslutsfattarrollen i samhället. Och staten blir ännu mer förminskad. Liksom. Mm. Vilket håller på att ske hela tiden nu egentligen, sen 80-talet och framåt.
Exakt. Ja, speciellt med tanke på att antagonisten i spelet är vdn liksom, för det här företaget.
Ja, men visst. Det blir inte tydligare än så. Men jag tänker också just den här, jag nämnde det kort förut, den här killen från Tibet. Hans son är ju väldigt ledsen över att han inte är hemma och ser honom växa upp liksom och är med honom när han går i skolan och bor med honom. Medan pappan då, alltså karaktären på Tacoma rymdstationen, skyller bort det med på att, eller liksom är på den här rymdstationen för att han ska få, genom det här året på Tacoma-stationen, får han bättre loyalty points-läge än man hade innan. Och om man tog ett jobb hemma i, inte i Tibet utan i Singapore tror jag, där han bor, då hade han kanske inte fått lika bra chanser. Mm. Och då hade sonen inte kunnat gå på ett lika bra college eller något sånt där. Och han liksom brottas med det här problemet. Man har ju uppenbarligen valt att bo på månen liksom i ett år istället för att se sin son växa upp. Liksom. Mm. Det kan ju vara kontrakt som löser av varandra. Han kanske har varit borta fler gånger tidigare, alltså under sonens uppväxt liksom, och inte varit hemma i Singapore liksom. Sen är det den här klassiska grejen också med liksom, är AI en sak eller en varelse som ska ha inom situationstecken mänskliga rättigheter och sådär. Men den har ju berörts otaliga gånger egentligen. Exakt. Det här är inget nytt egentligen.
Nej, och det är ju inte symboliskt utan det är bara...
Alltså, det är liksom, en del av storyn. Liksom.
Mm, det är väldigt tydligt så.
Ja. Sen vad spelet gör bra också tycker jag, det är väl att karaktärerna får vara icke-normativa. Det är ett lesbiskt par, det är lite äldre människor med, det är inte jättetydligt, det här könstillhörighet är inte jätteviktigt och så vidare. Det är ingen ung, stark, snygg man med liksom i gänget och ja, de känns väldigt mänskliga och det känns väldigt på riktigt på något sätt. Det är inte liksom någon förskönad härlighetsbild av hur verkligheten ser ut, utan det är som det ser ut på nu i alla fall, på riktigt.
Mm.
Och jag tror att det har fått lite praise på internet för att det har varit så också. Men annars är det väl inget, vad jag kan märka, eller något så här super. Det finns väl detaljer här och där liksom, i spelet som man kan gå mer djupt in på, men jag har ingenting specifikt jag kan komma ihåg eller vill ta upp nu i alla fall.
Nej. Jag tycker generellt det var en väldigt snygg framtidsspaning bara liksom.
Mm.
Med små symbolik och hela den loyalty points-grejen överdrag.
Ja, det var ju mycket just den här debatten i spelet om att människor ska minsann visst få jobba med sånt som företagen vill byta ut till att robotar jobbar med istället, eller AIs liksom, som är infångade eller enslaved. Det är nog en debatt som kommer att ske inom nästa decennier och så, att människor blir utbytta. Det har redan börjat ske ganska mycket. Ja, servicesektorn blir större och större och det måste finnas plats för människor där också. Även den börjar bytas ut mot AIs och robotar.
Men de hade ju mycket så i det här i Tacoma att alla var typ contractors för allting. Det var ju liksom ingen... Folk hade knappt traditionella anställningar längre.
Just det.
Vilket också är en sån grej som händer framförallt med typ Uber och Voi och alla såna där tjänster som är också...
Bemanningsföretag också. Ja. Mm. Verkligen.
Just det.
Ja, det är ju verkligen bort från den klassiska svenska socialismen.
Mm.
Då tycker jag vi hoppar in på betyg. Vi gav ju ett betyg alla i spelcirkeln som blev ett gemensamt betyg då, och internet har sitt betyg, alltså Metacritic och allt det här liksom, olika stora sidor. Det här spelet har ju fått generellt det står generally favorable kritik liksom, eller reviews. Det har varit lite nominerat i olika awards, jag vet inte exakt vilka det var, men det har inte vunnit någon pris så, men det har varit nominerat för så här bra narrativ och såna, så olika sådana saker typ. Men inte vunnit någon pris. Och enligt Metacritic så ligger det på 78 av 100 i betyg samlat, och då är på alla olika plattformar då. Och de stora, enligt Wikipedia i alla fall, de största medierna då liksom, IGN och sånt där, där ligger de lite på lite drygt 8 av 10. Kanske 8,1 eller 8,2 av 10.
Mm.
Och det som spelcykeln hade som genomsnitt här var ju 68 av 100. Så vi ligger ju alltid som vanligt lägre än vad de flesta gör.
Var det så lite
ändå? Ja, det var så lite.
Det är som
är. Och jag gav också som vanligt spelet högst av alla. Jag gav det 84% i betyg på spelcykelmötet. Leo gav det 7 av 10.
Oh, okej.
Okay. Oliver var, jag tror du gav det sämst av alla faktiskt. Du gav det 61 av 100. Och jag är faktiskt beredd att sänka mitt betyg något. Nej, men 84, jag tror att närmare kanske, ja men typ 8 av 10 eller 81 eller 82% eller något där, tror jag. Inte för att det är så jävla stor skillnad på 84%, 81 eller 82%, men jag vet inte, jag, nu så här när jag har gått några månader liksom, jag kände typ att jag tror nog liksom att andra spel gav starkare intryck på mig eller, än det här spelet som är liknande spel eller samma genre så. Som jag på den tiden tänkte, eller att det var ungefär samma spelupplevelse.
Mm.
Typ Firewatch och så vidare. Har, som jag inte heller tycker är superbra spel, men som jag ändå uppskattat. Det gav jag typ också 85 eller 84 eller något sådär.
Ja.
Och då känner jag, nej men det här spelet är inte lika bra liksom.
Ja, precis.
Men just för att det var så kort och sådär.
Mm. Jag kände också, om jag skulle gissa på, jag kommer inte ihåg att jag gav den 7. Jag skulle ha gissat på att jag gav den typ 6,5. Så jag är väl också redo att sänka.
Jag förstår. Oliver, du är nöjd med din 61 av 100 där, eller?
Jag minns det som att jag gav den mycket mer.
Ah.
Jag tänkte som att jag gav den säkert så här 76. Och nu hade jag tänkt ge den 74 om jag hade behövt göra det igen.
Okay.
Så det är skumt.
Ja, men då kanske...
Det är poängsskillnaden.
Ja.
Då kanske din förhöjning av betyget tillsammans med min och Leos sänkning gör att det blir 68 av 100 ändå.
Ja,
typ.
Ja. Ja, det kanske är det. Det är...
Och vi har ju en sån här spärr att om ett spel får 80 av 100 eller mer så får man en sån här spelcirkeln jingle uppspelad som vi gjorde förra avsnittet. Men det här spelet får ju inte det.
Nej.
Ska vi fixa en disapprove jingle också?
Det är en bra idé. Vi får se.
Alltså det kanske är lite då, väl hårt mot
då, ja, exakt. Då ska det vara under 4 eller under 5 eller någonting.
Ja, alltså. Exakt.
Och så kan vi få en shrug okej jingle.
Ja.
Ja, exakt. Ja, fint. Vi ser vad som händer. Och spelcirkeln. Det är så här sämst. Men ingen spel har ju fått så dåligt av oss igen.
Nej.
Ännu i alla fall.
Svårt att säga att något kommer få också. Men det, ja, får se.
Vi väljer ju spel som vi tänker att det här kommer förmodligen vara kul.
Mm.
Ja. Men hur som helst, vi kan ju spela upp den här lilla jingeln bara för att folk ska komma ihåg hur den lät. För att den är ganska ny, så det är lite kul. Här kommer den.
Spelcirkeln. Nice. Den var fin.
Den var fin.
Den var bra.
Om vi inte har något mer att säga egentligen så ses vi nästa gång om 2 veckor. Eller jag vet inte om vi kommer ses, men det kommer ett nytt avsnitt om 2 veckor i alla fall.
Ja, precis.
Och jag sa inte det i början, men ni vet säkert redan det. Vi spelar ju inte bara in avsnitt som handlar om spel vi har spelat, utan vi har pratat mycket om spelmusik till exempel, spelat upp. Det är väl vår näst mest avsnittskategori liksom.
Mm.
Och lite genres och lite olika saker. Så att det är inte bara ett spel vi har spelat, utan vi tar lite bredare takes än så.
Mm. Spelmusik kommer säkert fler av. Det känns som att det har blivit lite av vår grej på något
sätt. Ja, men precis.
Och det är roligt.
Ja, det kommer nog komma. Men vi har lite andra idéer också faktiskt. Mm. Så vi får se vad som händer om 2 veckor, vad det kommer att bli för typ av avsnitt. Det vet vi inte än.
Ge gärna tips om ni har någonting.
Ja,
om
ni tycker vi ska snacka om något särskilt eller om ni vill att vi ska spela något särskilt spel, så det är bara att säga till.
Underbart.
Underbart. Mm. Kom ihåg också att Prata spel. Prata spel, det är vårt motto. Prata spel med alla och allt. Så kommer det lösa sig. Ja, ha det bra, hej då.
Hej då.
Skrivit ut manus så dela ut det när vi ses där.
Ja, men alla sådana här extra klipp jag med någonsin, de är ju alla stageade.
Ja.
Det är inget naturligt någonstans.